Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Totosvenskan är mycket glada över att säga att vi är sponsrade av Unionen Student som hjälper dig från studier till arbetsliv. Nu har Unionen Student lanserat en helt ny unik tjänst kallad Yrkesraden.
Stämmer bra, och Yrkesraden sparar ju inte bara väldigt mycket tid när man sitter där sista året eller någon termin innan man tar examen, att man funderar lite på vad man ska ta vägen, utan den hjälper dig som student att utifrån din examen eller utbildning upptäcka matchande yrken som man kanske inte kände till var aktuella eller relevanta för den utbildning man
har gått. Ja, men det kan ju vara så. Både du och jag har ju studerat, Josip, och även om man kanske har en tanke när man går in i en utbildning att det här vill jag göra sen, så är jag rätt övertygad om att många där ute, inklusive du och jag, ja, men man börjar omvärdera det där, och med den här tjänsten då ska man dessutom, som du är inne på, upptäcka nya arbeten som man kanske inte riktigt hade koll på överhuvudtaget, eller som man inte kände att man ville göra, men som man får upp ögonen för i och med den här tjänsten.
Precis, och det är inte bara att det sparar tid, utan det är ju väldigt användarvänligt också. Så bara några enkla knapptryck kan alla ens frågetecken eller funderingar inför examen förvandlas till utropstecken.
Ja, men så är det. Och jag vill passa på att trycka på en sista grej också, att det är ju faktiskt viktigt med vad man får i lön. Det är man ska betala tak över huvud och mat på bordet och så vidare. Med Yrkesraden så kan man också få upp medianlön, man kan få upp framtidsutsikter för just det yrket som man kanske är lite sugen på. En liten detalj som jag verkligen uppskattar med det här. Vi säger stort tack till Unionen Student.
Tack!
Jaha, avsnitt 201 av Totosvenskan. Att det redan är 200 avsnitt ändå plus. Någon glädje i livet ändå, eller? Är det glädje i livet, eller är det bara ett konstaterande att 200 avsnitt har gått, Freddy?
Nej, men det är väl 100 och 500 och 1000. Det är väl så trappan går, där man firar ordentligt.
Eller hur?
Det är därför vi liksom fick ändå göra den här 200-ringen tillsammans med Enes, vilket var väl väldigt väl förtjänt för att vara ett jubileumsavsnitt, tycker jag.
Tycker att det kändes rätt.
Ja.
Vi pratade, ska vi göra något speciellt? Nej, det ska vi inte.
Ja, men jo, vi gör det speciellt.
Ah, jo, men alltså, 200-ringen skickar vi ut som en söndagsintervju med Enes från Värnamo.
Där är vi nu.
Där är vi.
Bra mår Tuttosvenskan just nu.
Ja, exakt. Kalle Nilsson, hur bra mår du?
Nej, men det har gått 200 avsnitt. Jag mår kanon, för det har, en sak till har gått nämligen.
Vadå?
Sulletåget gick.
Sulletåget
gick. Matskans lirare.
Jag fick hoppa in och lira lite grann. Ja. Hur mår chatten?
Det är varierat.
Uppeldat eller?
Ja, det
finns ju en del att prata om. Det hände en del den här helgen. Kalle Råstedt är på plats också.
Jajamän.
Pinnen är det på västkusten.
Ja. Kan ha varit den sämsta matchen på västkusten i år.
Blåvitt har gjort ett par dåliga matcher, det ska bli.
Okej.
Alltså, å andra sidan, då har det ju varit ett lag som ofta, alltså Blåvitt, Peking 0-4, då var ändå Peking ganska bra.
Ja.
Här var det ju två ganska dåliga fotbollslag som mötte varandra.
Ja.
Mm. Bra att de delade på poängen. Vi ska prata mer om det som hände på västkusten. Vi ska prata mer om det som hände kanske Stora Valla, liten känning. Jag vet inte ifall
tycker du det?
Djurgården spelade en match också här mot Mjällby. Jävla spännande historia. Den kan vi väl ägna hela jävla avsnittet om
det
eller?
Tycker jag verkligen, mer än gärna. Mår så jävla bra.
Ja, jag förstår det. Men hörru Fredde, innan vi liksom tar tag i avsnittet helt och hållet, så vill jag fråga dig hur helgen var. Det var ju rörigt. Du satt ju det med ett par idioter och åkte ner till Listerlandet.
Fy fan. Man har ju behövt liksom samla ihop personnummer och passnummer och mellannamn och alltihopa efter den här resan. Så
förstår du.
Det har ju varit hyfsat spajt den här helgen. Mm. Det var några kalla igår efter segern i och för sig. Men det var jävla fin resa. Så du gick miste om någonting.
Ja, jag har noterat det. Och Kalle, ifall jag inte, Kalle Nilsson alltså, ifall jag inte är helt snett på det, så har det mesta också dokumenterats.
Som det har dokumenterats. Vi har börjat klippa. Jag satt med Agge och klippte i lördags då, hela dagen. Och vi slutade liksom klippningen för dagen när vi precis hade kommit fram till Listerlandet.
Okej. Så att det finns dokumentation. Det kommer väl släppas i lite olika delar och lite olika format på vår YouTube-kanal. Så man gör rätt i att prenumerera, för den kan dyka upp lite när som helst ju.
Ja, alltså vi har ju satt en intern deadline, jag och August, då, att vi tänker att den släpps som en liten watch-along efter avsnittet. Inte watch-along, men den släpps och kommer sändas i avsnittet på fredag, tänker jag.
Okej. Känner att jag eventuellt ska kika igenom den en gång?
Givetvis.
Ja,
den ska gå ett par varv.
Lite. Den behöver passera ett par filter, känner jag.
Alltså, det har ju hänt grejer.
Ja, men det är det jag menar. Det
kommer inte vara slätstruket avsnitt. Det är liksom inte... Det är inte Albert Svanberg som liksom har gjort en dokumentär här om Sölvesborg.
Det här är Marcus Tapper, Josip Ladan, Freddy Arnesson, Kalle Nilsson, Jesper Ekstedt var med på ett hörn också. Fredrik Reinfeldt kanske hittar in, Peter Antoine.
Anders Borsche, alltså det är sådana legender vi har träffat där nere.
Okay.
Peter Antoine, exakt, du är inne på det.
Johan Elmander hittar in också. Vilken jävla line-up alltså.
Fribben kanske med en snabbis också.
Oj. Men ni hade det bra i alla fall. Ni kom hem levande allihopa.
Otrolig resa. Kalle där, han har ju mått jävligt bra. Han har kört som en jävla gud. 7 timmar körde han i torsdags.
Starkt. Han har ett underskattat pannben, Kalle.
Det var ju... Tapper var ju snabbast på ölen.
Jag
tror han drack 12-13 när bilen på vägen ner.
Okay.
Och Ekstedt lika så. Det fanns inte mycket bärs kvar till oss andra.
Alltså Ekstedt kissade ju 11 gånger. Tapper ingen gång. Så jag fattar inte riktigt vad som hände.
Tapper känns som att han har något lurt. Någon metod för det där. Som ni märker så försöker jag dra ut på fotbollssnacket i den här podden. En som vi inte riktigt vet om han är levande eller inte är August Spångberg. Ni kanske ser det, Kalle, ifall du tar någon form av huvudkamera, så ser ni att det är en stol som är väldigt, väldigt ledig.
De har redan noterat det i chatten och skriver, skönt att svanen aldrig bangar till skillnad från Spången sen.
Vi har ju fortfarande inte, har vi sett Spångberg sen watchalongen? Mjällby?
Det var senaste gången jag såg honom.
Eller hur?
Vi borde lägga ut.
Sprang ut härifrån. Så att säg då gjorde han.
Efterlysning.
Vi kanske lägger upp så här lappar på stan, tar den där bilden och ser ut som Lasse Kronér i fyllan och bara
lägger ut den.
Han har fejkat något dop i helgen. Allt för att inte vara med.
Senast syntes han med en riktigt rörig frisyr efter att domaren blåste slutvissla på Strandvallen med Mjällby AIK 0-0. Sen dess har vi inte sett till honom.
Han tog ju Twitter med storm någon vecka där.
Exakt.
Han ska bli fint att se honom om han dyker in idag.
Ska det. Skit i det här då. Vi ska inleda med att prata om det som var seriefinal, nämligen på Eleda stadion, det som min autokorrekt ville ha till Elefantstadion nere i Malmö. Det blev 2-2 mellan Malmö och Häcken. Såg någon av er den här matchen?
Djurgården spelade samtidigt.
Just det gjorde de
som matchen var. Men Vi pratade lite om matchen i fredags och där var Josip ganska inne på att det skulle bli ganska tillknäppt och kanske inte jättemycket mål. Det kändes som att det var liksom raka motsatsen. Det var en väldigt fröjdig match. Om man har sett lite highlights och grejer så hände ju en del grejer på planen och vart ju en del mål också. Så att det var väl någonstans den matchen man förväntade sig att se om man inte hette Josip, för jag var ju ganska inne på att det skulle bli ganska fröjdigt.
Ja, det tänkte jag också. Och det bjöd ju, alltså Häcken har ju inte i sig att ställa ut någon buss.
Verkligen inte. Och Malmö kanske inte riktigt heller. Framförallt inte på hemmaplan. Nej, det var hemmaplan. Exakt. De vill bjuda publiken. Och den enda som kanske inte levererade var väl Isak Kiese Thelin igår.
Mm.
Det är väl lite en lättare måltorka på honom just nu.
Om får man lov att säga.
Beni går upp i ensam skytteliga ledning.
Verkligen. Såg du matchen, Kalle?
Ja, men delar av den. Och det var ju intressant att se våra match efter. För det är lite klassskillnad.
Det är ju två lag som är överlägsna i serien.
De är fruktansvärt.
Sen kan Elfsborg säga vad fan de vill, men där uppe är de inte ännu.
Nej, nej. Och du vet ju med Elfsborg. De kan vara bra i 8-10 omgångar. Sen kommer den där dippen och då sjunker de. Det jag såg, ja, det är ju allsvenskans två bästa lag utan snack.
Och vi ska ju inte heller glömma vårt Elfsborgs spelschema nu. Fem matcher framåt. Ja. Här.
De har haft ett otroligt lätt spelschema. Och det har i och för sig AIK också haft. Och man kan skita ner sig för det, men jag säger heller inte att AIK är ett bra lag. Elfsborg vill ju få det till att de är där uppe med Malmö och Häcken, det är de inte.
Och verkligen, och ska de vara där uppe så är det ju de här fem matcherna som är någonstans nyckeln för dem. Mm. Alltså fortsätter de leverera som de har gjort nu, då är de ju absolut en topp tre kandidat i år. Men kan ju mycket väl gå åt andra hållet också, att de går ifrån här nu med en, två pinnar om det vill se riktigt illa.
Vi hoppas.
Vilket datum lämnar Rondrejka?
Bra fråga, men jag tror väl att de minstone spelar de här kommande, ja, ikväll plus tre då, så fyra matcher till lärarna spelar. Sen kommer ju vårt uppehåll och det är väl möjligt att han drar då, tänker jag. Nu har vi med oss Ebbe som befinner sig vart då?
Ja, men jag befinner mig såklart i Sveriges enda sommarstad, Malmö. Det är liksom blicka här från en kontinent till en annan. Det är så jävla vackert här nere, gubbar.
Ja, okej. Okay. Jag blev lite tiltad av den inledningen. Första gången man hör liksom folk benämna Malmö som vackert. Men okej. Du är 2-2 och fortsatt god hjälp ifrån domarhåll.
Ja. Domarhjälp, inte fan. Bollen var ju inne.
Var den det? Mm. Ja, det vet väl ingen, men det är klart att ni får den med er också.
Långt över linjen i de senaste rapporterna jag hörde.
Ja, okej. Okay.
Nej, men om man ska vara helt ärlig så det var svårt att se från min position, men om man liksom kollar på reprisbilden och var linjemannen stod någonstans så tycker jag att om det är han som tar den så bör han ju ha sett liksom.
Jag hoppas ju såklart att linjedomaren tar korrekt beslut, och jag vill inte heller ha VAR i någon jävla serie, men målkameror hade ju varit uppskattat. Det är inte riktigt samma sak, va?
Nej, jag tycker det är så konstigt. Jag vet inte, Axén har ju hängt upp sig på det där att man ska, antingen så har man VAR och målkamera eller inget av det. Jag tycker det är så jävla konstig grej, för att så här, ha en målkamera tar ju liksom ingen tid. Det är bara klockan som ringer och så vet man bara den ringer eller inte. Så det är så jävla konstigt att liksom likställa de två grejerna egentligen.
Mm. Vad säger du om matchen i övrigt då? Vad Josip var inne på, att han trodde det skulle bli en tillknäppt historia, men Häcken bjöd ju verkligen upp till dans här.
Jag tycker framförallt i andra halvlek så gör de ju det. Jag tycker första halvlek är ändå ganska tillknäppt. Jag tycker att men vi har ju mycket boll och för spelet Häcken ligger liksom ändå ganska långt bak med hela, alltså medvetet och tolkar mig rätt. De gör det jävligt bra. Men jag tycker att när väl Häcken får bollen så vet de inte riktigt vad de ska göra med det. De ligger mer och väntar på omställningar. Och när de väl kommer i omställningar så ser man ju hur ruggigt bra de är. Så att jag tycker att det var liksom mer en tränarkamp den här matchen än man sett tidigare. Jag tycker att egentligen att trots att det blir 2-2 att Högmo vinner den. För att det blir ganska frustrerande när vi får ha mycket boll, men det kommer egentligen inte till så mycket läge, framförallt i första halvlek. Absolut, mycket, mycket bra individuella kvaliteter från bägge lagen, men liksom, det var inte så att det var en chansbrakande tillställning direkt.
Men jag håller med dig däremot om att Högmo får man ge att han vinner lite grann matchen mellan tränarna, med tanke på också att de hade en cupfinal så sent som i torsdags, och han saknar dessutom ja, men kanske lagets bästa offensiva spelare i Sadik som ju återigen är avstängd där.
Mm. Men sen så tycker jag, jag visst, en cupfinal för 3 dagar sedan, det ska egentligen inte påverka. Så att, det om man kollar internationellt hur tajta spelschemat ser ut och, eller och nu när Häcken ska ut i Europa så kommer det liksom vara av normal grad. Jag tycker liksom inte att jag menar, det skulle nästan kunna vara ett argument för att Häcken kommer från en stark insats där de har fått hyfsat kontrollerat spela av en cupfinal och kommer med det självförtroendet. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att det är liksom.
Nej, men de kommer också från en bortamatch till en annan bortamatch, och i den första bortamatchen får de sin bästa offensiva spelare skadad. Det är klart att det spelar roll liksom.
Det är klart att det spelar roll. Sen så har ju Häcken en bra trupp. Vi blir också av med kanske vår bästa spelare, den som varit bäst under vårsäsongen, Bushanell. Sen tycker jag ju för sig att Martin Olsson går in och gör det riktigt bra och ligger ju bakom mycket av liksom vår offensiva kreativitet under tills att han blir utbytt egentligen. Så att, ja, jag vet inte. Jag tycker att Sadik är borta, det är kanske lite finare, men de har ju också en bra bänk och bra ersättare på den positionen. Så jag tycker det var liksom, utifrån förutsättningarna så var det väl ändå liksom, ja, men jämna förutsättningar på förhand ändå.
Men vad kände du på slutsignal då? För det är ändå Häcken som leder den här matchen 2 gånger om, både med 1-0 och 2-1. Kände du att ni kom undan lite grann och duckade en kula där det hade kunnat bli match med tanke på målet som ni trots allt får? Jag menar, ingen hade ju, du hade ju heller inte klagat ifall domaren inte hade dömt det där som mål, i och med att det är omöjligt för oss att veta om bollen är över linjen eller inte.
Fast du vet också med support igen, det är klart som fan att man hade klagat när det inte hade gått in.
Jo, men alltså, det är klart, men du hade ju också haft 1 miljon människor emot. Du hade inte kunnat sitta här och bara, hur i helvete dömer han inte mål? Ja, ingen kan ju se om bollen är över linjen. Domarna ska ju inte chansa liksom.
Det hade jag nog gjort. Det hade jag nog gjort.
Ja, i och för sig, jag glömde att du är Malmöit, ja, precis. Ni har ju någon märklig tes om att ni inte har domarna med er, vilket liksom resten av Sverige ser.
Ja, men man förtjänar ju de fördelarna om man är liksom är spelförande, och det är inte konstigt att vi hamnar i mer flexibla situationer när vi en andra lag liksom. Det är egentligen bara tid. Man får väl ändå vara glad att vi inte förlorar, liksom ändå håller oss obesegrade. Sen tycker jag att Häckens 2-1 mål kommer ju liksom precis efter att vi gör 2 byten när vi tar ut Martin Olsson och Hugo Larsson. Och att jag nästan direkt efter att släppa in mål, så att när vi liksom försöker göra en formationsändring och ner på 3-back så straffade jag oss direkt. Jag tror att vi hade vi liksom inte släppt in det där målet, så hade vi nog liksom, ja, men jag tror att vi hade gått segrade i matchen just utifrån hur matchbilden ser ut när Tahali kommer in och liksom, jag skulle nästan säga så här, hade vi spelat matchen ytterligare 5 minuter så hade vi nog vunnit med 3-2, men så funkar det inte riktigt. Så att, det är klart att det är bra att rädda poängen, men man är väl ändå lite besviken att vi liksom inte att målen kommer när de kommer, att vi liksom inte får ut mer av det liksom. Men sen, vi skapar ju inte så mycket under matchen, så att det är väl ändå ett rättvist resultat i slutändan.
Ja, det kan jag faktiskt definitivt skriva under på. Vad känner du om motståndet då? Är det Häcken som är den tydliga utmanaren den här säsongen? För nog var det bästa laget ni har ställts mot hittills.
Absolut. Inför matchen, så när jag liksom satt med Pola och snackade upp matchen, så var det så här, första gången där vi faktiskt på förhand känner att nu möter vi ett bra lag. De andra matcherna kanske man tänker att nu är det bara vi själva som kan sabba det här, eller någonstans om vi gör en dålig match så kan vi tappa, men det här är första gången jag känner att nu möter vi ett kvalificerat motstånd. Sen i det långa loppet så tror jag väl att Häcken kommer väl bli av med spelare i sommar, även om man kanske kan ersätta dem på kort sikt, så vet man ju ibland hur lång tid det kan ta att få in dem, och sen när de ska ha sitt första Champions League kval någonsin som de kommer lägga mycket krut på, så tror jag att de kommer stagnera. Det tror jag. De har ju liksom redan tappat, de har ju liksom redan gjort 2 hela poängtapp mot Kalmar och Halmstad liksom. Absolut, matchen Häcken, det näst bästa laget i allsvenskan, men jag tror ju att vi tar ju hem det här mer på att de kommer tappa också.
Och med det i åtanke då, hur viktigt, alltså så här, jag förstår ju att på hemmaplan mot ett lag som i grunden är en liten klubb från en liten verklighet och med ingen historik egentligen, förutom liksom de senaste 3-5 åren där de har varit upp och nosat lite grann. Men med tabelläget som är och med avståndet ni har tagit ner, var det någonstans ändå lite av en lättnad efter slutsignal att säga okej, fuck it, vi vann inte, men vi tappar, alltså avståndet är fortsatt intakt liksom.
Ja, absolut. Ja, men det fick väl liksom ändå ja, men så resonerar man. Det hade varit värre att tappa 2-1 så att säga, om det hade varit med 2-1 och släppt in ett mål. Så om man känner att man gick inte därifrån och var ilsken. Sen så är det ju, även om det är liksom kanske det just nu näst bästa laget i Allsvenskan, så känner man ju noll i mötet mot Häcken. Det är liksom ingen, ja, men framförallt när man ser liksom borta sektionen, de var ju några tusen i finalen, och så när de har en söndagsmatch bara 3-4 bort och de liksom är knappt 250 pers, så känner man lite vad fan, att det är lite ovärdigt. Det är tråkigt att det ska vara Häcken som är liksom främsta utmanaren. Det är liksom, det gör liksom ingenting mer än när man ska kollekta och det är Häcken som är främsta konkurrenterna. Så det är väl inte det tråkigaste.
Man vet och man är avundsjuk på att det största liksom huvudbryt för Malmö just nu, det är att deras närmaste konkurrent har en dålig supporterkultur. Alltså då har man det bra. Då har man det riktigt bra. Att så här, fan, ja, de här är ju bra, men de är lite tråkiga. Kan vi inte få en roligare motståndare?
Men det reagerade man också lite på igår.
Det måste ändå ni i AIK känna att det måste vara lite kul att det är liksom Göteborg som är liksom främsta bottenkonkurrent. Att det är liksom, men det är ändå två stora lag som är stora supporterföljare som kämpar. Måste inte det vara någonting som du
lite alltså, utvecklar? Det är ju klart att det finns någonting i att tävla om att vara sämst med någon som också har en historik liksom. Det är klart att det kittlar varje dag när jag vaknar på morgonen, så tänker jag yes, fan vad spännande det är. Kampen med blåvitt om att vara sämst i Allsvenskan. Det är jävla vad det kittlar. Usch. Vad tänkte du, Freddy?
Men Ebbe, det snackas ju lite nu inför sommaren och Hugo Larsson är väl en ganska stor risk att han kommer lämna. Hur ser man liksom i Malmö led på det? Att det har ju liksom, han har betytt otroligt mycket, kanske lite mer än vad man trodde för Malmö i år redan. Vi alla vet ju att det är en stor talang, men hur pratas det där om? Ska det in någon ersättare eller finns den i truppen redan? Och hur tänker Malmö?
Alltså, delvis har vi ju Sibi som är liksom, men nu är han ju i träning och har ju börjat spela ersättmatcher. När han värvade så trodde många nog att han värvade som en sexa, men det visar sig mer att han är liksom mer än en Hugo Larsson-spelare som vill ha mer boll och driva framåt. Att säga. Sen en rak ersättare till Hugo Larsson, det hittar man liksom inte. Då måste man ju typ värva en Otto Rosengren eller vad ska värva eller Karlström som syntes på Malmö stadion igår.
Det vet vi alla varför liksom han var där. Ska vi inte börja drömma om Jesper Karlström i Malmö?
Varför var han där, Freddy?
Vecchia. Ja. De är ju riktigt bra polare. Och sen Rosengren agent. Rosengren. Så han ska nog långt ifrån en Malmö-tröja.
Det tror jag nog inte, men okej.
Okay. Och sen visst, alltså, Karlström hade egentligen varit roligt att vara för att liksom Djurgården hade betalat, men egentligen är det ingen spelare som jag blir jättemycket på. Liksom. Jag tycker, men som sagt, Hugo Larsson, vi kommer inte kunna ersätta honom. Vi har CB, men det är inte, jag tror inte det är omöjligt att vi liksom, kanske kika på någon spelare som är lite mer tillväxt, som kan växa in i den rollen. Till exempel, jag tycker att det är omöjligt med Hasse Larsson vill ut, men Otto Rosengren känner jag liksom att där hade jag velat se att vi liksom ändå försöker. Jag tycker att han hade liksom gjort det bra i den rollen.
Men skriver du av Jesper Karlström helt eller? Alltså, visst, Vecchia är hans polare, men han går ju också på matchen med sin agent.
Nej, det gör jag inte. Jag tror att varför skulle man inte vilja spela på liksom, den bästa gräsmattan i Sverige. Man har ju liksom något form av för jag förutsätter att vi har något form av Europa-kval, förhoppningsvis liksom Champions League. Det är liksom, för hans del så tror jag att han skulle säga stor chans att han är lockad att gå till Malmö. Men det är ju många som vill skriva av de möjligheterna. Men jag tror inte att det är omöjligt.
Det synar vi, va? Den där skjuter vi ner.
Den där är väl landslagsmittfältare. Superaktuell.
Han kommer ju fortsätta ut i Europa såklart. Ska han vända hem till allsvenskan?
Felix Beijer. Felix Beijne var ju lite i samma situation och vi vet ju vad han hamnade till slut.
Ja, men verkligen.
Med den logiken så tycker jag inte att det är helt roligt.
Vi får väl se. Du, Elfsborg borta i nästa. En till liksom bara hålla dem på rätt avstånd match, eller?
Ja, men lite så. Och sen, och där, jag tror vi kommer att se lite liknande. Liksom ett jävligt omställningsstarkt lag. Vi ser inget på sin hemmaplan, men jag tror ju att om de ska dra några lärdomar från matchen nu igår så är det ju att frustrera oss genom att ligga lågt och stänga ut och liksom vänta på att vi gör misstag. Och det är ju Elfsborg liksom en av de bättre serien att göra. Så tror vi kommer att se en liknande matchbild. Sen är det ju, får vi hål på laget så kan det också sticka iväg. Så det är också farligt för laget att ligga allt för lågt och vänta på omställning om vi liksom får in de här tidiga vanorna, vilket vi har varit jävligt bra på.
Hur pratas det supporterled i guldet klart? Josip vill ju hävda att det är lång väg kvar tills det guldet är klart. Men vi som ser på det utifrån så känns det ju, det har vi pratat om länge också, att det är jävligt svårt att se någon annan ta över Malmös toppplacering i år här.
Jag tror att det är ju klart, det är det ju absolut inte. Men jag tycker Tuborg guld redan. Det är det enda som funkar här nere. Så att, det är inte klart, men vi kommer vinna guld.
Vi kommer vinna guld.
Det är inte matematiskt guld, klart, men det är
14-23 en måndag.
Det är klart. Ja. Du, nu orkar inte jag höra dig mer. Vi hörs.
Skit nu.
Detsamma. Ha. Muntert nere på kontinenten.
Ovärdigt för oss andra och se Ebbe. Sveriges enda sommarstad inom situationstecken och dricka Tuborg en måndag klockan 2.
Vidrigt är det. Spångberg, på tal om vidrigt, välkommen.
Ja, jag blev magsjuk senast jag var i Malmö.
Ja,
det är ju en jävla skitstad. Det är
vi alla om att
du är välkommen hem igen.
Tack.
Du har varit på resande fot och sådär. Hur mår du?
Jo, men det är okej.
Knallar och går.
Detsamma. Ja, det är, man köper på.
Ska vi riva AIK-plåset eller?
Ja, men det tycker jag.
Vi ska snart ringa Justin Salmon, så vi kan väl inleda lite lätt med Degerfors AIK. Ny torsk, ja. Rätt in på kontot. Ja. Vi ska väl också i samband med det passa på att skicka ett stort tack till våra vänner i Halmstad bollklubb som vände och vann mot Sirius. Samt då BP som gör sitt mot Varberg. Och resultat som då hindrar AIK från att vara jumbo efter 9 spelade omgångar.
Ja, men det känns ju faktiskt på riktigt som att det börjar ändå byggas upp 2 räddningsplankor. Så att det är ju kvalplatsen, va, som vi ligger på nu. Det är bara ta den och springa, tänker jag. Västerås i ett dubbelmöte kan gå i november. 50-50 så här. Alltså vi möttes ju i cupen 1-1.
Ja, det är sant.
Så att det är liksom, läget är 50-50. Vilket är taget.
När vi pratar om det också, så du vet, så här, man är 4-5 omgångar in, 6 omgångar in och det går åt helvete liksom.
Ja, men
nu, exakt, nu är snart liksom en tredjedel av serien spelad liksom. Det känns som att det liksom är dåligt på riktigt.
Mm. Absolut. Och det blir ju också, framförallt de som kanske är en eller två generationer över mig i ålder, de blir ju sådär. Så där sa vi 2004 också, att vi kan inte åka ur med den här truppen. Det är alldeles för bra lag. Alltså, såhär, sjukare saker har ju hänt. Så att, och jag har ju känt samma sak fram tills Blåvitt hemma.
Mm.
För att jag kände åtminstone att såhär, vi kommer i alla fall ta 4 pinnar mot Blåvitt och Degen. Och vi tar en. Nu raljerar jag lite och skojar lite när jag kom in här. Men nu är jag sådär, lös kontraktet. Vi har ju suttit och pratat om det förut, Svanen.
Men alltså, med den här truppen så löser inte AIK-kontraktet. Det är helt övertygad om. Det kommer behövas... Och såhär, nu är det ju en fråga, och den ska du få svara på också. Men det har ju blivit väldigt mycket, som det alltid blir när ett lag går skit. Att såhär, tränaren in eller tränaren out. Jag från mitt håll skiter lite i egentligen ifall Brännan får fortsätta eller ifall Brännan får gå. Där tycker inte jag det stora problemet ligger. Jag säger att den här truppen räddar inte allsvensk kontrakt. AIK behöver 4, 5, 6 nya spelare i sommar.
Jag hör dig och jag håller nog kanske ändå med. Och det har inte att göra, för det har ju också blivit en diskussion liksom på bland AIK och på sociala medier. Att det här är inte Allsvenskans tredje sämsta trupp. Nej, det är klart att det inte är. Det tycker ju ingen. Men det är ju, man kan inte göra det så enkelt för sig. Det är några som kör med, ja men hade ni bytt trupp med BP? Nej, det är klart att man inte hade. Men det handlar inte, alltså i en klubb som AIK eller någon av era klubbar för den delen också. Det finns ju så mycket mer inbakat i det där än bara spelarnas egentliga kvalitet. Utan när det går 9 omgångar och det ser ut som skit. Det blir tyngre för en sån ändå relativt sett stjärnspäckad trupp som AIKs än för en trupp som Halmstad. Som bara gnetar och liksom är nöjda om de löser ett kontrakt. Så att det finns ju fler liksom delar i det. Varför AIK går tungt och varför de kanske kommer fortsätta gå tungt. Så att jag är ju, som jag sa, nu är jag orolig också.
Sen så handlar det ju
också. Men tror du Brännan får gå eller tror du han får fortsätta?
Alltså jag är helt övertygad om att han får derbyt på sig. Men skulle vi förlora derbyt, såklart lite beroende på hur. Men säg att vi förlorar tydligt derbyt på söndag, så då tror jag fan att han får gå. Alltså. Jag har svårt att se, för att jag tror att då kommer den breda massan AIK-are känna att det är kört. Och när, alltså, det har man ändå varit med om så många gånger i AIK. När man kommer till en punkt där liksom gemene AIK-are på gatan känner att nu får det vara nog, då brukar också, alltså våra styrelser i Sverige är nog inte liksom bättre än så, att de faller för att det blir lite populistiskt.
Och sen är det väl så att så här, även om man vill skicka 12 spelare ur truppen så går ju inte det. Och då kommer man också till det här,
precis.
Har spelarna slutat tro på sin tränare? Mm. Även om det inte är tränarens fel egentligen, så blir det ju tränaren som får ryka.
Så är det.
För att du kan inte byta ut 12 spelare på ett fönster. Det går
Nej.
Inte.
Nej, och det är ju det som är, liksom, vi kommer ju in på den diskussionen också. Hur mycket av det här som ligger på Brännan och inte. Och hur mycket som är på truppbygget och hur mycket som är på spelarna och sådär. Men jag tycker ju generellt att, nu har inte det sipprat ut så. Men om det är så att den här spelartruppen på något sätt undermedvetet eller medvetet går runt och liksom skapa någon form av myteri mot Brännan. För att det ska man komma ihåg. Det är ändå en trupp som också i höstas det läckte ut att de har inte förtroende för Bartos. Och att göra det 2 gånger på ett år, då börjar jag känna så här. Vet ni vad, ta ert eget jävla ansvar och prestera. Alltså för att liksom, tränaren är där av en anledning. Han AIK tror på honom på sikt. Spelarna, majoriteten av de här spelarna kommer inte vara i AIK om 1, 2, 3 år.
Och majoriteten av de här spelarna hyllade sin tränare jättemycket.
Exakt.
På försäsongen.
Det är också.
Så här, hallå.
Ja, men så det är så jävla tudelat. Jag är liksom, jag tycker inte heller att Brännan är 1, 2 eller 3 på listan över problemen i AIK. Men jag förstår ju också problematiken i när, om man passerar den gränsen, det är en sak att vi supportrar gör det. Men om man märker att spelartruppen, det går inte. Som det var med Bartos i höstas. Alltså Europaspelet, det var så jäkla tydligt att den här spelartruppen kände att han måste bort nu. Det går inte längre. Jag tycker inte att det är det riktigt än så. Jag tycker inte att man ser de tendenserna än i AIK. Men som sagt, torsk mot Djurgården på söndag. Ja,
jag vet. Återvändsgränd.
Ja, det känns lite så liksom. Och med det sagt så här, han har en halvstor del i det här. Alltså, jag tycker att han, alltså, felbalanserad trupp, ja. Många stjärnspelare som dels inte fysiskt är där de borde vara. Inte presterar så som de ska. Jag tycker att spelarna har kommit undan lite för lätt. Men det är klart att Brännan ändå ska ha fått ut mycket, mycket, mycket mer av den här truppen. Alltså, nu har det ändå varit så pass många månader att det borde se bättre ut. Så att det är klart att han har ett jättestort ansvar i det. Men jag tror ju på honom ändå på sikt. Alltså, jag tror ju verkligen på honom på sikt. Så att man känner ju också lite så att, okej, vad kan han göra med en trupp som är bättre balanserad, som han har fått vara med och utforma, som en riktig sportchef har fått vara med och utforma. Det kittlar ju att se det. Samtidigt som jag fattar ju också att vi kan inte liksom vi kan inte experimentera med fan vår existens, eller på att säga, men det är det som är så jävla svårt, den balansgången. Hur länge kan man orka sitta och säga, ja men fan, tålamod. Det finns ju en smärtgräns för alla liksom.
Som djurgårdare och bajare, hur mycket är det, 100% skadeglädje eller börjar det bli någon form av empati?
Nej, men det är klart att det är 100% skadeglädje. Men man sitter ju också liksom och tänker på det här laget och undrar vad fan det är som går så jäkla snett just nu. Att så här, är det liksom, saknar man den här tydliga ledaren i omklädningsrummet som någonstans kan omfamna den här situationen och skapa en energi till liksom övriga spelare och bara fan, vi spelar för AIK, vi spelar för alla på den här läktaren, alla våra medlemmar. Och så här, vi får inte vara där vi är just nu. Och där börjar man ju tänka mycket på spelare som Sebastian Larsson och Mikael Lustig. Mikael Lustig var ingen jättebra spelare förra året, men kanske var en spelare i omklädningsrummet som hade kunnat omvandla det här till någonting som gör att AIK inte hade legat på kvalplats just nu. Samma sak med Seb Larsson. Vi ska inte glömma bort att Durmaz har ganska stort ego, Fischer också, Gudetti. Så här, du vet, hade de behövt ha en spelare som Sebastian Larsson i omklädningsrummet för att kunna ändra fokus och liksom så här, fan, nu ska vi gå ge allt för den här klubben hela tiden. Jag ifrågasätter inte att de inte ger allt, men det finns, det ryktas om viss gnissel med Fischer och Durmaz. Så här, hade det kunnat sett annorlunda ut med de typerna av spelare i omklädningsrummet som inte finns där nu? För det tappet verkar vara väldigt stort av de där två spelarna. Mm. Och det pratade vi också om inför säsongen, hur mycket landskamper man tappar, hur mycket rutin från Europa och alltihopa. Att jag tror inte AIK hade varit där de är nu med de spelarna i truppen.
Nej, definitivt inte. Definitivt inte.
Nej, och jag tycker väl att det största, eller det som på något sätt blottläggs är ju att alltså, man har ju på pappret försökt plocka in spelare som man ändå har bra CV:n och som man liksom, även jag inkluderat vissa av namnen, inte alla, men som jag känner här det är en bra spelare. Men det visar ju också någonstans det komplexa med fotboll. Att sätta upp en trupp handlar inte bara om att plocka ut 22 bra spelare och sen 11 startspelare som är bra på fotboll. Utan det finns ju andra saker där också. Både kemi, både vad gäller det på planen, men kanske ännu mer vid sidan om, som du är inne på, Fred. Och det är ju tydligt här att det har det man inte haft i beaktning. Det är misslyckats kapitalt. Man har satt ihop en grupp som inte liksom, faller i varandra, utan...
Nej, uppenbarligen har man också misslyckats med att hämta spelare vars fysik håller. Alltså Victor Fischer och Jimmy Durmaz, fina CV:n, stora namn. Mm. Men uppenbarligen har man glömt att kolla liksom, grundläggande fysisk status.
Ja, och det har vi suttit och klagat på här varje vecka. För att det är fortfarande 9 omgångar in. Så är det, Victor Fischer tränade inte idag heller, tror jag.
Nej.
0 minuter igår och tränar inte idag.
Ja, men han var sjuk i premiären. Sen har han haft ont i foten, ont i framsida lår, ont i baksida lår och ont i ljumsken i 8 av 9 matcher.
Mm. Det är liksom... Så det är klart det...
Och då undrar man också så här, hur mycket känner han efter? För många spelare har också de där kramperna, men ger sig fan på att jag ska gå ut och göra mina 90 minuter. Att han känner att han är här på något lån och sitter på en jävligt bra lön och... Så, ja, men fan.
Han mår bra.
Liksom. Ja, men du vet, så, han har ju checkat ut någonstans ur sin spelarkarriär.
Framförallt så bryr ju inte han sig.
Nej.
Han bryr sig inte 5 öre. Kalle, du var inne på det också. Att, så här, det är rätt skönt att hålla på ett lag som inte går som det ska, men heller inte käpprätt åt helvete. När det finns andra lag som AIK till exempel. Alltså, som Bajare nu, man tröstar ju sig med att men titta på AIK.
Ja, alltså, efter matchen igår. Det är ju glädjeämnet när man gick hem. Liksom. Bara fan, ja, vi är inte sämst i stan för att ni ser ännu värre ut. Och... Nej, det trodde man inte inför den här säsongen att det skulle se ut så här efter 9 omgångar med Stockholmsfotbollen. Att vi, ja, att BP är bäst i stan.
Mm. En tredjedel in strax.
Alltså, det är helt sinnes. Ni
är lite 50-50 brännan. Eller? För när man läste igår på Twitter var ju majoriteten är ju brännan.
Men det är alltid de som hörs mest.
Men, liksom. Jag känner ju lite som Maggie också inne på, du också inne på att någonstans är så här, vi alla vet att Brännan är en kompetent tränare och att laget är felbyggt. Skulle Brännan få ett lag som han får vara med och liksom komponera så här, de här spelaregenskaperna behöver den här truppen, de här spelarna behöver ett omklädningsrum. Du är ingen tvekan om att Brännan är en bra tränare.
Nej, och dessutom är jag inne på, jag är alltid inne på det, och det tycker folk är så här, ja, men man är inte sportchef, man är supporter, det är inte våran uppdrag att hitta en ersättare. Men jag med mitt lekmanöga har ju svårt, alltså det är fönstret öppnar 7 juli. AIK har 4 matcher innan dess. Det är Djurgården borta. Det är Kalmar hemma, va? Mm. Det ska ju vara en ny jävla konsert på Friends innan dess. Så det kommer ju vara en ny jävla åker. Man har Elfsborg borta. Och man har BP borta. Det är de 4 matcherna som AIK har kvar innan fönstret öppnar. Ge mig en tränare som garanterar att det kommer se bättre ut de här 4 matcherna tills fönstret öppnar. Det finns ju ingen.
Nej, finns ingen.
Så då är jag så här,
om man skulle skeppa Brännan då, i sommar.
Vad ska det leda till på kort sikt?
För nu är det så här, men Rydström gick till Malmö som var en ganska het kandidat till AIK.
Nej, men då är vi nere på Stare, Rickard Norling. Alltså, det är ju de namnen vi är nere på då.
Men ibland är det ju precis som Spången inne på, att ibland behövs det bara en förändring. Alltså när det har gått för långt.
Jag vet, men då kommer det ju vara en kortsiktig. För att jag menar, säg att, ponera, kasta ut ett namn nu då. Kasta ut Micke Stare.
Ja.
Han kommer ju inte säga, ja, absolut, ge mig ett 4 månaders kontrakt så flyttar jag på mig när ni ska börja bygga långsiktigt igen.
Ah, nej.
Utan han kommer ju säga, eller oavsett vem det är, kommer ju säga, ja, jag kan komma. Men jag ser också att den här truppen är felbyggd. Jag ska ha 3-årskontrakt. Och vad händer om i höst då? Eller i vår igen om ett år när spelet ser hackigt ut. Ja, men det här var egentligen bara en tränare som kom för att rädda kontraktet. Ska vi då göra han igen då? Och börja bygga om igen då?
Ja, men då behövs alltså, ju någon med ett jävla gnagigt hjärta som kliver in och
ja, och det är jobbet. Den vägen man inte vill gå. Nej, det är det vi ville ifrån. Liksom.
Ja, men om det är det som får er rädda kontraktet.
Ja, alltså, och finns det garanti på det? Nej. Det är liksom det jag menar. Vi satt ju här för ett år sedan, så satt vi här och tittade på Degerfors. Vi ska strax ringa Justin Salmon och prata om Degerfors. Men Degerfors hade 6 av 6 torsk i inledningarna förra säsongen. Helsingborg låg där nere i skiten. Giffarna låg där nere i skiten. Ett lag valde att tro på sina tränare och behålla sina tränare och bygga vidare. Och hade tålamod. 2 lag sparkade sina tränare. Helsingborg och Giffarna åkte ur. Degerfors höll sig kvar. Så att det finns liksom inte...
Jag har svårt att se någon annan än Brännan och liksom vara där just nu och få rätt, bättre spelarmaterial än vad som finns just nu. För jag tror det måste uppenbarligen rensas lite i spelartruppen.
Ganska mycket skulle jag säga.
Och sen få in lite spelare. Och då tror vi precis, alltså så här, kollar man pappret, det är ett bra lag, då kommer det lösa sig.
Och sen håller jag med om att det ser skit ut. Jag håller med Spångberg om att så här, det här laget och anledningen till att vi är där vi är, det är klart att det går att lasta Brännan för mycket. Men det är liksom inte där, jag tror inte, även om vi byter tränare eller om vi inte byter tränare, det är inte där problemet egentligen ligger. Det är bara en quick fix för att peka ut någonting, att ah, men nu gör vi en förändring. Sen vad den ska leda till, om det blir bättre, ah, gud vet. Men det blir bara en förändring för förändringens skull, för att en förändring behövs. Och tycker Berntsen att vi behöver göra det och han är vår sportchef, ja då får vi väl göra det. Det är ungefär så jag känner.
Ja, nej, men jag håller väl med. Och det är väl just att ett sommarfönster, man vill vänta in det. Man vill ge Brännan chansen med ett par, 3 nyförvärv som liksom kommer komma in och vara nyförvärv sportsligt. Men det du är inne på, Kalle, kommer vara en injektion också. Alltså, jag menar, plockar man in 3 nya spelare som kommer med sin energi och kommer med någonting annat, det kommer också, det kommer göra någonting i alla fall.
Ja.
Så att man vill ju vänta in det och se det. Men ja, det är bara att slå fast att det är nattsvart, totalt jävla mörker. Liksom. Det är som det.
Vi ringer Justin Salmon. Där är det inte totalt jävla mörker nu. Så ledsen att vi är lite sena, men nu till slut så lyfter vi luren. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Hur är det själva?
Ja, det hade varit bättre om AIK vann mot Degerfors, men nu blev det inte så. Nu blev det inte så, för du, din jävel, dök upp. Sköt alla 3 poäng till bruket.
Mm.
Lite kaffe, ja, på det också.
Det var en... Jag hör dig och jag förstår dig, men det var kul för mig själv att få göra mål i den matchen.
Det förstår jag verkligen. Du, vad gick ni in med för tankar och matchplan inför det här? För ni kom ju ifrån ett par jävligt tunga matcher med ett par raka förluster och 6 insläppta mål mot Blåvitt och så 6 insläppta igen och sådär. Så hur gick snacket inför matchen mot AIK?
Nej, men någonstans att när vi är hemma på Stora Valla att på något sätt försöka samla ihop det, göra det som ett lag med publiken i ryggen och därefter liksom jobba hårt defensivt, men samtidigt försöka liksom ta 3 poäng. Vi vet att på Stora Valla så är vi starka och som ni vet och som alla vet så har vi varit med om det tidigare i tidigare år också, där vi har startat säsongen dåligt, haft ganska stormigt liksom, och men vi har löst det, så att vi vet lite vad som krävs för att vända en sån här negativ trend, så att det vill bara liksom återgå till det vanliga och på något sätt jobba jävligt hårt för att ta hem 3 poäng.
Hur, jag vet att vi har pratat med bland annat Christos Gravius, din lagkamrat, om detta. Men hur nyttigt skulle du säga att det är, att det, som du är inne på, att ni har varit i den här situationen förut?
Alltså, nu har vi en ganska rejäl stomme från förra året. Så vi har haft de flesta spelarna kvar. Vilket gör att många av oss vet hur det är att ligga där nere längst ner i grottan och gnugga. Liksom. Så att vi vet hur det är, men samtidigt så vill vi ju undvika det. Men samtidigt så är vi starka. Liksom. Vi vet att vi kan vända på det och vi vet vad som krävs för att vända på det. Men ja, det är såklart, det ger oss en lite mer trygghet kanske.
Hur mycket pratade ni om att er motståndare i lördags, AIK, är i en prekär situation? Att det är hos ett storlag som kommer på besök och som är i ett besvärligt läge? det blir ju ändå liksom all press på dem. Det blir de som hamnar under stress. Och hur mycket pratar man om en sån grej, att få AIK lite grann ur balans mentalt inför en sån här viktig, lite sexpoängsmatch som det var?
Jo, men det är klart att vi pratade om det innan matchen. Att det var ungefär som vi nu mötte Göteborg borta där. Att vi visste att de har efterstökat liksom här i början på säsongen. Så att det är klart att man lägger in, man väger in det också inför en match. Men framförallt när vi är hemma på Stora Valla så vet vi att alla Stockholmslag som kommer till oss har det svårt. Det har vi sett i år mot Djurgården också. Liksom, att vi är starka där och det var väl lite perfekt tid för oss att möta AIK just nu, i och med att det har gått som det har gått för dem. Och därav så kände vi väl en ännu större trygghet i att liksom, ja, men det här fixar vi. Liksom.
Vad är det som gör att ni är så bra mot Stockholmslagen på Stora Valla? Alltså Djurgården har ni väl 3 av 3 mot vinster. AIK har ju inte vunnit på 3 försök. Där är det 2 vinster och 1 kryss för er del. Vad är det som gör att ni trivs så bra hemma mot Stockholmslagen?
Jag vet inte. Alltså det är väl, det är klart att man taggar igång rejält. Och sen så här, specifikt mot Stockholmslagen är det väl, alltså jag vet inte om det, men jag vet att vi har ju en del Stockholmsgubbar som spelar i Degerfors och som kanske känner någon slags, ja men lite revenge aura på det hela liksom, när vi möter Djurgården. Eller har man spelat i Gnaget så vet man att man gillar liksom inte Djurgården, och har man spelat i Djurgården så gillar man inte AIK, du med. Och det är väl någonting i det också, att så här, alla spelare taggar kanske igång lite mer i de matcherna. För någonstans så är det väl ändå så. Liksom. Man ska gå in 100% i varje match. Men det är klart att när de stora lagen kommer så är det väl någon slags extra laddning. Liksom. Det finns någonting i luften som ändå påverkar. Och det har väl gett oss energi i de här matcherna också. Så att, jag vet inte rent konkret vad det är som gör att vi är starka mot just dem, men någonting som är säkert är att de tycker att det är jävligt jobbigt att komma till Stora Valla.
Men du, för din del då, du har ju inte i tidigare sammanhang hymlat med vart dina liksom lagsympatier ligger. Det är ju AIK. Blir det någon liten extra så här, jag ska visa att det är liksom, ni någon gång kanske valde bort mig, jag fick gå en annan väg och nu ska jag visa vad ni missade. Blir det den typen av motivation eller?
Alltså för egen del så, som du säger, har jag varit väldigt, väldigt tyst om det, och jag tror också att jag har gått lite under radarn. Många kanske inte vet att jag spenderade en lång tid i AIK i den 99-kullen som var så framgångsrik. Och jag känner ju någon slags en tacksamhet och en kärlek för den klubben, för att jag spenderade så fina år i den föreningen. Och samtidigt som jag på något sätt inte... Jag fick ju gå därifrån. Det var inte min vilja att lämna. Men jag blev lite ratad när jag var 15. Och det gjorde väl så att jag ville bevisa där och då att jag kan ändå komma upp till elitfotbollen. Och jag fick ta en lite längre väg för att komma hit jag är idag. Så att jag, det är klart att jag har varit på mycket AIK-matcher och jag tycker om den föreningen och jag känner många i föreningen. Så att det är klart att jag känner lite en extra kärlek för den klubben. Det kan jag inte snacka bort. Liksom.
Vad tänker du om läget som AIK befinner sig i då?
Tuff. Det är en jobbig situation. Och för en klubb som AIK så stormar det ju lite mer än för kanske oss i Degerfors, att det blir ju påtryckningar utifrån och det tror jag påverkar spelarna på något sätt liksom. Och sen så är allt det här att ska man sparka tränare eller ska man inte sparka tränare, så här, det är omöjligt att svara på och det vet vi ju själva liksom från förra året när vi gick 6 raka utan poäng liksom, och då var det lite att sparka bara tränare, sparka det här, men det är ju inte alltid det kanske är det lätta valet, men inte alltid det rätta, så att ja, de får försöka samla ihop då och ta de poängen de behöver, för att jag tycker att fansen förtjänar mer än vad de har fått just nu i alla fall.
Om vi hoppar tillbaka till det som du pratade om innan där, lite så här, hur ni taggat till mot de här Stockholmslagen. Pratar ni mycket om det i truppen också? Liksom så här, bara, för uppenbarligen så har ni kvaliteter som gör att ni kan vinna mot Stockholmslagen, men sen kanske ni torskar hemma mot, ja, ni vann i och för sig mot Halmstad hemma, men att ni liksom, när det kommer sämre lag på pappret till Stora Valla, att ni inte får den där taggningen. Hur jobbar ni med det i omklädningsrummet och hur pratar ni om det liksom, för att få de där extra procenten som man får mot Stockholmslagen?
Nej, men alltså det är en svår sak att försöka sätta fingret på, för att jag tycker ändå liksom att vi om något vet att alla matcher i den här serien är otroligt tuffa. Så att det ska inte liksom vara något, man ska inte kunna lägga en förlust på någon slags liksom motivation eller energi, för att jag tycker också att vi går in i matcherna med en energi, för att vi slår alltid underläge, så att vi vet att vi kommer inte få någonting gratis i den här serien eller mot något lag liksom. Men jag tror fortfarande, för att komma tillbaka till din fråga, så är det väl lite så här i omklädningsrummet kanske, att man inte liksom i några seriösa, vi pratar sällan om det ganska seriöst, vi mycket skämt om det liksom, kanske att här, ja, men nu om vi tar AIK som exempel då, så har vi några AIK-gubbar liksom. Jag, Kristos, Mörfelt, Sean har ju också spelat i laget. Så att det blir ju en lite sån här skämsam jargong kanske. Så här, nu jävla ska vi vinna och ge tillbaka lite. Eller nu jävla ska vi vinna mot Djurgården för det här. Alltså det blir aldrig riktigt seriöst i att, så här, att det är någon personlig liksom, motivationsfråga i det hela. Utan jag skulle säga att det är ganska skämtsamt i omklädningsrummet kring just den saken. Och sen så till att vi kan förlora matcher mot sämre lag, det är någonting som vi jobbar på varje dag, för att vi vill ju vara så jämna som möjligt. Och det är kanske där vi har haft lite problem innan liksom. Och framförallt nu också, att vi åker på plumpar ibland liksom.
Men du, Bayern på besök nu i nästa omgång. Kalle sitter ju här och är livrädd nu när du pratar om att ni är bra på att tagga till mot Stockholmslagen och då växlar ni upp en nivå och sådär. Det är väl bara att köra copy-paste på det ni gjorde mot AIK nu?
Ja, och som jag sa tidigare så är det väl också en ganska perfekt tid att möta Hammarby också. I och med att de har haft det lite kämpigt också. Så att det ska bli en rolig fight och så hoppas att vi kan ställa på lite extra där också.
Två sista frågor har jag. Den ena är målfirandet. Hann du tänka någonting på vad du gjorde? Det såg ut som att det blev lite blackout.
Det blev en blackout. 110%. Jag sa det till någon efter matchen där också, att jag alltid liksom har tänkt att fan, om jag någon gång gör mål mot AIK ska jag försöka vara ganska kylig liksom. Men i den här matchen, att dessutom så att jag inte startade, jag hoppade in och fick göra mål efter 3 minuter, så var det svårt att hålla känslan tillbaka liksom. Det var mycket adrenalin som pumpade och ja, det blev något halvdant, jag vet inte riktigt.
Jag kollade på det igen och tänkte, håller han igen eller är det bara svart, eller vad är det som händer här? Det kändes inte planerat liksom.
Nej, det var det inte. Och jag är kanske inte den som, alltså sen så får man inte glömma bort att det är mitt första mål som jag kommer ihåg. Jag gjorde näten förra året mot Norrköping, men åkte på en hjärnskakning och åkte på akuten efter. Så
jag har inte fått upplevelse
så ofta liksom.
Ah, okay. Ja, okej. Då köper jag att det var inte det här vana att du gjorde 18:e målet för säsongen och det var lätt att hålla igen. Nej. Du, sista frågan då. Sean, Thailand. Fan händer?
Ja, det är... vad ska jag säga? Det är en av mina närmare vänner liksom. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att han ska lämna Degerfors, och vi kommer sakna honom otroligt mycket. Så att ja, det är tråkigt för Degerfors och för mig också, för att jag har kommit så nära honom och spelat med honom i Västerås tidigare också, och nu i Degerfors då, så att han kommer saknas.
Känns som att Werner kommer ha jobb att göra för att fylla luckan i omklädningsrummet om inte annat efter Sean.
Ja, det är det också, att vi behöver alla med på resan liksom, och det är någonting som har på något sätt symboliserat våran trupp över de här åren, att vi har haft en grupp som går i samma riktning hela tiden oavsett resultat, och Sean var starkt bidragande till det. Han kom alltid till träningen och matcherna med ett leende på läpparna och gav otroligt mycket energi. Så att ja, det är någonting som vi får vi andra får kanske ta på det ansvaret också, att fast när vi har en liten sämre dag så kommer vi dit med energi och leende på läpparna. Så får vi försöka fylla det liksom, den frånvaron på något sätt.
Hälsa honom så mycket ifrån oss och bjuda honom på en extra tunnel eller något på träningen här imorgon.
Absolut, det ska jag göra.
Du, tack för att vi fick ringa. Vi hörs efter ni har slagit Bayern då.
Det gör vi.
Härligt. Ha det bra. Ciao, ciao.
Ha det. Hej.
Agge, om vår nästa sponsor hade varit med i Allsvenskan så hade det varit ett givet topplag år ut och år in. Och vi pratar ju givetvis om våra kära elbilsexperter och vänner på Kala.se. Kala med C. På Kala kan du köpa, sälja, leasa begagnade elbilar och laddhybrider. Och de har alltså Sveriges nöjdaste bilkunder. Helt sinnessjukt bra, Agge.
Ja, men så är det. Och jag tycker att det är hög tid att ställa om man inte redan har gjort det. Om man kör en gammal dieselbil så är det dags att gå över till eldrivet. Vi som bor i Stockholm så vet vi om att det kommer att bli fler och fler miljözoner. Fler gator där man inte får köra med dieselbil. Så inte bara för planetens bästa utan också för sin egen skull. Rent praktiskt så kommer det vara jobbigare att köra en dieselbil. Så enkelt är det.
Det har ju aldrig varit enklare att ställa om till eldrivet. Om du kör runt i en gammal dieselbil så kan du ju nämligen byta in den hos Kala. Det finns hundratals elbilar och laddhybrider att välja mellan. Allt ifrån Nissan, Tesla och till och med Porsche. Och det som är så smidigt är att Kala hämtar upp din gamla bil och levererar den nya samtidigt. Helt gratis! Du får dessutom 12 månaders garanti och 14 dagars öppet köp med fri retur så att du kan provköra bilen hemma i lugn och ro. Du kan köra den till stugan, till jobbet. Ångrar du dig så kommer Kala och hämtar upp bilen helt gratis och du får varje krona tillbaka. Det blir ju inte så mycket tryggare än så här.
Ja, men och jag vill också slå ett litet slag för leasingen, va. Det är ju inte gratis att köpa en bil och då finns det ju kanonerbjudande vad gäller leasing hos Kala. Man kan leasa helt nya bilar men också lite lätt begagnade med en liten kortare avtalsperiod. Du har en fast månadskostnad hela leasingperioden och du behöver ingen kontantinsats. Det är nästan för bra för att vara sant.
Ja, så vad väntar ni på? Gå in på kala.se och byt in din gamla bil och hitta din nya drömbil nu.
Stort tack, Kala. Fotosvenskan är sponsrad av våra vänner på HelloFresh och nu är ju fotbollen igång äntligen. Det är faktiskt det vi lever för, Freddy. Men det gör ju också att vardagslivet blir lite lidande ibland för att det tar upp mycket tid att följa våra respektive lag. Och där kommer ju HelloFresh in i leken och hjälper en i vardagen. Utöver det så ger ju också HelloFresh oss nya perspektiv på all världens mat.
Verkligen, och runt fotbollsmatcher så kanske man inte alltid äter den bästa maten och man vill ju gärna äta god mat, men också att man mår lite bra av det. Man har lite studs i kroppen efter man har ätit, så att säga. Och där har ju HelloFresh ett kanonutbud. Och bara den här veckan har jag ätit alltså mat från alla världens hörn. Vi har vietnamesiska nötfärstacos. Vi har en krispig kajunkyckling. Och sen så har jag avslutat den här veckan med lite kinesiska hoisin-glaserade anklår.
Oj!
Ja, och det är ju liksom rätter som gör att man inte sjunker ihop i soffan utan man är en lite studs i kroppen efteråt. Och det är det som är så bra med HelloFresh, att de också har ett stort fokus på hälsa när det kommer till mat.
Ja, men det kan behövas i dessa tider av halvdåliga varmkorvar på fotbollsarenor, så behöver kroppen också få i sig de näringsämnen som ju alla de här recepten innehåller. Vi har dessutom en kod, FreshTutto. Använder du den koden så får du upp till 1359 kronors rabatt på dina första fem matkassar med HelloFresh. Även om du inte har använt tjänsten på 12 månader så kan du nyttja den här koden, FreshTutto alltså. Gör som vi nu och välj en enklare vardag fylld av världens alla smaker som du dessutom mår kanon av.
Tack så mycket för det, HelloFresh. Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kock. Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Badhusderby ikväll också.
Ja,
Peking, Elfsborg. Man ser de här två matcherna och allt från Superettan med sitt C-more-abonnemang, hörni. Så lös ett C-more-abonnemang också när ni redan är i farten. Hörni, ska vi skifta fokus lite grann till det som hände på västkusten? Innan det, Justin Salmon. Gubbe att kanske kika på.
Mm. Alltså, jag tar vad som helst.
Du hade kunnat
säga.
Liksom. Sean, varför kommer du inte till oss, Sean? Hämta.
Men är det inte solklart att de, precis som vilken annan människa som helst, känner en revansch när
såklart
man har blivit rasad?
Givetvis. Framförallt tror jag när man är, alltså han är ju med i den 99-årskullen som man pratar om. Alltså där pratar vi Alexander Isak-kullen, Isak Hien. Alltså det är många spelare.
Leopold
Wahlstedt. Ja, exakt. Leopold Wahlstedt. Alltså jättemånga. Kanske AIKs främsta akademigeneration hittills. Alltså om vi pratar vilka karriärer de har haft. Givetvis känner han en liksom extra revansch att nu ska jag visa vad de gick miste om. Och det tror jag också spelar in i det där målfirandet där han nog initialt tänker att jag har ändå ett svartgult hjärta, jag ska inte fira, men det blir också en lite grann så här, där fick ni, kolla vad jag är för spelare, kolla vart jag är idag och titta hur det går för er. Så att det är klart att det är så, det är 100% övertygad om. Men du, Bayern Blåvitt, vilken konstig fotbollsmatch.
Ja, det är ju parodi. Alltså det är så fruktansvärt dåligt från båda lag. Jag gäller ut på att det är så här, ja, det är fan vilken toppfotboll, och någon som bara, skämtar du med mig eller? Bara, ja, men ironin är, alltså,
det är svårt, det, på Twitter.
Ja, men alltså det är så fruktansvärt dåligt från båda lagen. Det är ju ingen som lyckas sista tredjedelen. Det är ju bara, och så blir det sönderryckt av att alla ligger titt som tätt i första halvlek, och sen så är hela grejen med Dovin, och sen, nej, det var en fruktansvärt dålig fotbollsmatch.
Såg du, var du på plats eller såg du den på...
Nej, jag såg på TV på Dicken.
Jesper Jansson med intervjun innan också, som jag tycker var intressant, där han var väldigt tydlig med att få ett nytt uppdrag, då är typ Hjelmberg den första jag ringer. Han kommer jag försöka ta med mig.
Ja, men det är dumt annars. Men,
ja, men man hade kunnat säga, vi får se, jag ska först få ett jobb. Alltså, man hade kunnat köra ett sarg utsvar. Jesper Jansson var tydlig med att Hjelmberg är min gubbe.
Fast Jansson har väl aldrig varit sarg ut. Så det är väl,
alltså, eller, det är vi har haft den ett par gånger här där han inte sagt halv fem. Han kan spela sarg ut om han vill.
Kanske vi som ställer för dåliga frågor.
Ja, det är ju absolut också. Absolut uppe på tapeten det med.
Nej, men alltså, ja, det är ju Hjelmberg har gjort ett fantastiskt jobb, så det är inte konstigt att han är eftertraktad. Alltså, så. Det var ju redan nu i vintras som de började snacka om det. Mm. Så det är, nej. Men sen, fan, det hade varit skittråkigt om han hade dragit med sig Hjelmberg, och då blir det ju verkligen, vad kallar ni honom för? Judas.
Mm. Mm. Han har ju för vana att leta i sina gamla klubbar.
Det vet vi. Det vet vi sedan tidigare. Men är du, ifall, innan vi går in på matchen, är du orolig eller lugn över framtiden rent, alltså sportsligt ledningsmässigt, om du fattar, med Jansson out, Ola Larsson lämnade för mindre än ett år sedan också. Hjelmberg kanske försvinner med Jansson ifall Jansson får ett lockande uppdrag. Alltså det kan bli ganska stor, mycket nytt i Bayerns sportsliga ledning.
Ja, absolut, men jag är inte orolig, för det är, man har ju tagit ett beslut, om man försöker tyda mellan raderna att de har, ja, men det är ganska gemensamt för att de vill lite olika saker, och att Bayern vill fortsätta med processerna och det man har börjat skapa och gjort väldigt framgångsrikt tillsammans med Jesper, när det känns som att, ja, men Jesper kanske vill mer växla upp och göra den här satsningen för att ja, lite
vinna titlar.
Ja, men lite kortsiktigare satsningar medan Bayern vill fortsätta med det långsiktiga, och det där det skär sig. Det är jag, ja, läser mellan raderna bara, men så nej, det är inte sportsligt, det är inte oroligt, det som är jävligt tråkigt. Det känns ju som att, ja, men då väljer man att inte gå för närmsta, ja, inte i år, men ja, det kommer nog bli tufft nästa år också liksom.
Väl, men sportsligt då, den här säsongen, hur orolig är du vart den här säsongen tar vägen? Det är en seger på senaste 5 matcherna. Det är ett spel som, alltså, derbyt blir ju någonstans lite samma som det blev för oss när vi mötte er. Lite av ett undantag. Ja. För övriga matcher här har ju faktiskt, alltså, slår man ihop dem till en, så ser det ju fan trubbigt ut alltså.
Ja, och det är det som är oroväckande. Att förut när vi kunde, ja, men när vi kanske inte vann, så har vi i alla fall skapat sjukt mycket och tagit oss in i sista tredjedelen och varit i gyllene zonen. Men det händer ju inte nu. Det är det som är oroväckande. Att spelet ser så jävla dåligt ut. Annars brukar man säga så här, ah, men fan, vi vann inte eller vi torskade, men fan, det kommer släppa för det ser så jävla bra ut. Men nu ser det inte ens bra ut. Det är det som är, ja, det är det som får henne att må dåligt.
Och jag menar, ska vi vara helt ärliga och helt krassa nu, så är det ju AIKs kris som räddar Bayern. För att efter AIK, så efter 9 spelade omgångar, så är ju Bayern i särklass den största floppen.
Ja,
alltså att Göteborg ligger på 13:e plats när de flesta har haft dem runt 10. Ah, lite whatever.
Ja.
AIK ligger på kvalplats och det är ju såklart total jävla miseria. Mm. Men efter det, då är ju Bayerns 10:e plats faktiskt liksom näst sämst sett till förväntningar innan vi blåste igång serien.
Ja, ja, nu är den nya målsättningen ju någonstans att bli bäst i stan. För att där uppe, ja, det kommer bli jävligt tufft för alla oss, skulle jag våga säga, med tanke på hur spelet ser ut. Det är skittråkigt.
Vad gör du av en spelare som absolut har gått från att vara liksom en klaras lysande stjärna? Han är ju Edvin Kurtulus, som står för hjärnsläpp efter hjärnsläpp efter hjärnsläpp. Han ska ju dels ha en ganska tydlig straff emot sig första, när han väljer att ta bollen med handen, ja, trots att bollen är i spel.
Ja, men där alltså, är det ju, ja, där är det ju, ja, det är ett hjärnsläpp absolut, men det är också en super offside. Jag vet inte, han hör någonting som ingen annan hör eller ser någonting.
Han tror, jag tycker fan inte att de ska ha straffen där, för att göteborgarna reagerar ju inte själva.
Nej, de får fan skylla sig själva. Jag vet, men det är ju också,
om det är någon
det är
gång du ska
svär situation.
Ja, jag vet, men jag tycker alltså, de är de stora boarna där, helt ärligt.
Jo, det är klart, men det känns straff, som att,
vad jag menar.
Ja, men Berg är ju så jävla ruttad och tar igen den sen i andra halvleken då, så de får ju sin till slut.
Den är ju
Nej, ser ni Kurtulus tröja? Det står ju som en jävla strut.
De drar i varandra och sen kommer ett
kropp. Jag drar ner hans
smickar nu. Nu får vi faktiskt lugna oss. Men vadå, någonting har ju hänt med Kurtulus. Alltså det andra gula han tar och åker ut. Och alltså, han är ju inte sig själv längre.
Ja, fast det gula han tar är ju inte gult. Det är ju det jag menar med Berg. Alltså så här, både Bergs, när han rycker ner Kurtulus som får att Kurtulus får kortet, och sen den straffen, det är ju fan, det är ju saxat bakifrån. Det är ju fan, du kan ju ta den tvärtom, att det är våran frispark, för han kliver in. Joel är först med kroppen och sen kommer han med foten. Det är ju precis som att ni inte fick er en straff.
Om vi bara zoomar ut, så är det en allsvensk omgång där man kan konstatera att i allsvenskan får man se saker man aldrig ser i andra ligor i alla fall.
Ja, så är det.
Alltså Kurtulus hands, den ser du inte i en annan liga. Nej. Aboubakar Keitas, hans eget straffområde, den har jag aldrig sett tidigare. Att linjedomaren i AIK...
Inte i fotboll i alla fall.
Nej, inte i fotboll. Inte i fotboll. Sen håller jag ju med om att AIK ska ju inte ha straff. Nej. Men det är ju anmärkningsvärt att domaren som är 3 meter ifrån, han dömer straff. Men han låter domaren som är 56 meter därifrån ändra beslutet.
Har vi pratat om det här semivaret som de pysslar med nu, domarna, eller?
Nu är vi väl alla överens om att domarna trollar ju.
Så fort man börjar klaga på domarna, då är det så här, sluta, var ska in då, bla bla bla. Nej, vi måste ju fortfarande kunna prata om domarnas prestation, utan att vi ska vara in på en gång.
De som följer internationell fotboll vet ju om att domardiskussionerna slutar ju inte bara för att VAR kommer in. Så det kan man ju...
Men sen är det som när vi pratar med Ebbe, goal line technology, absolut, för det stör inte spelet, det är klockan, den piper och sen
och det är facit, bollen över eller inte, det är punkt slut.
Ja, men det är liksom, det är ingen diskussion. Det är allför, men ingen jävla VAR, och vi måste kunna prata om domarnas prestationer utan att det ska bli en jävla, att det ska hänga med VAR liksom.
Vi ska ringa Patrik och ta den här matchen ur ett blåvitt perspektiv också. De är ju på gång, blåvitt.
Fem raka utan förlust.
Ja, visst. Vet du, visst. Jag hade gärna bytt resultatrad med IFK Göteborg.
Det är Sveriges första sommarstad.
Jag vet att
det
nog inte bytt så jättemycket med Göteborg. Vi får se vad Patrik säger om den här matchen. Vi har honom med oss här i alla fall. Ett glas vatten tar han, och då gissar jag att han är redo.
Ja, det är bara att köra.
Hur är läget på västkusten?
Ja, men det är bra. Solen skiner. Lite bittra över två förlorade poäng igår. Får gratulera Kalle till pinnen.
De har börjat med det här härliga narrativet. De körde exakt samma narrativ på Friends Arena här mot AIK också. Att det, de är rånade.
Jag lyssnade lite också. Jag tyckte det var väldigt roligt just den här, hela den här Kurtulus versus Berg-diskussionen då, där man då anser att han skulle absolut inte haft sitt gula kort där. Men då kan man ju också ställa sig frågan om han borde få gult kort när man bara helt sonika lägger handen på bollen trots att den är i spel.
Ja, det borde man få. Det borde man få. Ja. Och en straff emot
så
sig.
Så det röda tar vi alla dagar i veckan för dessa tre gula kort som är helt korrekt.
Men du, vad säger du om matchen då? För Kalle sågar ju matchen fullständigt, att båda lagen är... Det är en kass fotbollsmatch. Inget av lagen lyckas med det de vill göra. Å andra sidan, ni är ju brunka blåvitt liksom. Ni ska inte vara så mycket spets och grejer. Det ska vara kämpaglöd och sådär. Och det fick vi väl ändå se.
Ja, det fick du se. Kalle är ju rätt på det här. Det är en dålig fotbollsmatch utförd av två lag som inte mår bra. Man mådde ju inte bättre av att se matchen som var en och en halv timme innan. I form av Häcken, eller Malmö-Häcken där.
Då, men det är en liten annan sport.
Samma liga.
Ja, nej, det är andra. De pysslar med något annat.
Det är brutalt.
De håller på med fotboll, Malmö och Häcken. Vi andra sysslar med andra prylar.
Ja, men precis. Vi jobbar på publikligor och kärlek och hela den här.
Ja, verkligen.
Det är en det var en jävla tråkig match i allmänhet. Det känns just första halvlek, jag sa det, jag har aldrig varit med om en halvlek där det händer så mycket och så lite på samma gång.
Ja, jag håller med. Mycket situationer, men det händer liksom ingenting.
Nej, och det liksom, det tilläts aldrig någonsin att bli en fotbollsmatch. Jag kan inte heller minnas när vi spelar in i 63 minuten innan domaren blåser av och tycker att nu tar vi pausen.
Men du, alltså fem raka utan torsk. Tittar man på lagen som ni har mött här, så är väl liksom på pappret och historiskt och vart Blåvitt är i sin process och allt vad det är, så är det väl egentligen bara BP borta som liksom är en missräkning. Alltså kryss mot Bayern, som värvar för att vara topplag och som förra året kom topp tre och allt vad det var. Borta mot AIK har ni sex raka torsk, liksom kommer dit med den historiken och den formen. Det är väl ändå en resultatrad som på senare får anses vara positiv.
Det beror på hur man ser på det. Alltså om man bara tittar på det ur resultatet som ofta då styr tanken, som en tidigare tränare till oss kan säga, så skulle man ju kunna vara nöjd. Tittar jag på det jag har sett på planen, alltså dels då om vi tar omgången innan med Gnaget borta, där vi också förlorar två poäng, och då den här matchen där vi också förlorar två poäng, så är det klart att jag inte är nöjd. Men det IF Göteborg som vi ser nu kontra det IF Göteborg som vi såg i omgång 1, 2, 3 och 4 är ju två helt olika lag, trots att det är i stort sett samma spelare med samma typ av formation. Så att vi är på väg någonstans, det är jag övertygad om. Sen är det här, och det är liksom fotbollens största klyscha, det här att vi inte är tillräckligt skarpa i sista tredjedelen och vi äger boll och vi är duktiga på att komma till våra lägen, men just i avslutsskärpat då stänger vi av hjärnan och skickar den långt över liksom.
Fan, alltså du menar alltså att ett lag med samma fotbollsspelare kan se annorlunda ut två månader senare? Alltså försöker du ge mig undermedvetet hopp om AIK? Är det det du gör?
Ja, men det finns något där. Så är det med många lag.
Jag har nämligen gett upp på våra 22 fotbollsspelare. Jag vill ha 22 nya.
Aha, okay.
Är du med? Men du menar att det finns någonting?
På eBay efter idag.
Allihopa, ja. Ligger för 0 kronor. men vad är det som har hänt då?
Det psykologiska spelet i det som jag tycker att det pratas alldeles för lite om det i svensk fotboll. Jag tycker ofta att man är inne och petar i. När du kommer upp till en träning och man har förlorat liksom ett par matcher i rad, så tycker jag alltid att sportsledning alltid pratar om praktiska åtaganden för hur man ska lösa situationen. Frågar du Håkan Mild så är det alltid så här: vi ska träna hårdare. Det är världens lösaste svar. Det är ett värdelöst svar. Men det han säger det, och alla köper det för att han är Håkan Mild. Kommer upp till andra liksom, träningsanläggningar runt om i Sverige, så vill man gärna trycka på att nej, men nu ska vi måste bli snabbare i det här, eller vi vill sätta in bollen där. Eller mycket också. Vi vill hamna mellan deras ytterback och mittback. Vi vill utmana och så vidare. Medan jag många gånger tror att har du liksom det psykologiska med dig, har du psyket på rätt plats, då sätter sig de praktiska bitarna på en och samma gång. Det är precis samma som du vet när Jeremie förra året liksom har gjort 20 baljer och han ska göra sin 21. Ja, men det är bara att skicka in den även om läget är liksom egentligen helt omöjligt. Medan då typ John Guidetti i ett läge nu då, om han hamnar i ett öppet mål, ändå skulle kunna bränna det just för att det finns en sån nervositet över att jag får inte missa det här läget.
Psykologiska spelet fotboll alltså.
Ja, men på tal om det då, Patrik, vad ska man göra av Pontus Dahlbergs fortsatta haveri mellan stolparna? Det är ju alltså, är det ett rejält problem eller är det bara så där någonting man får rida ut och stå ut med här och nu, för att i grunden vet vi att det är en bra målvakt, men han kostar er ändå poäng och ni är ju precis som vi indragna i en bottenstrid. Hur fan ska man tänka?
Jag hörde någonstans i eftersändningen att de i studion, vad vi har släppt, 9 mål tror jag, 9 eller 10 mål, och 5 av dem har släppta på målvaktstavlor, och det är så här, det kan man ju ta med sig som något gott, för det innebär ju att vi uppenbarligen stänger igen våra matcher då, och så kan man också ta med sig som att vad fan gör våra målvakter. Just i Pontus Dahlbergs fall så det är ju en skicklig målvakt liksom. Och det, jag tror att där handlar det precis på samma sätt som det handlar om när du sätter ett mittbackspar, att du måste visa fortsatt förtroende. För det värsta som kan hända är att du har en målvakt som inte är säker på om man får stå nästa match. Det är då du kommer få se konstiga grejer. Det är då du får se liksom Adam Benediktsson upphöjt till 100 med märkliga tofflingar.
Det är ju Oskar Linnér.
Bollar hit och dit och sådär. Så jag tror väldigt mycket på att liksom ge lugnet i... Just när det kommer till de defensiva centrala spelarna som målvakt och mittbackspar. Där är det sanslöst viktigt att de får liksom förtroendet, förutsatt att det inte är alltså en total katastrof såklart.
Du, en spelare, en tidig spaning från min sida. Kalén, framtida kultspelare i IFK Göteborg.
Ja, lätt ja. Alltså absolut. Jag poddade igår efter matchen med Nordin Gerzic, så vi kom fram till att det finns en kvartett i Blåvitt som vi kallar för det Blåvita konstprojektet, där vi undrar vad fan det är de håller på med uppe på KG. För att vi värvar alltså in då Adam Kalén, Tronsen, Sebastian Olsson och Elias Hagen. Samtliga 4 spelar på en annan position än den de faktiskt är invärvad för att vara. Liksom på. Och tar du en sån som Kalén, som ändå, jag tycker att han är man of the match igår. Han säljer de ändå på de jävla dårarna att de ska fördärva och göra till mittback. Liksom.
Du köpte det också. Du köpte det och jag köpte. Alla vi köpte ju det.
Det kan vara en bra idé, sa man.
Alltså, du satt här, Patrik, och var så där. Det kommer bli svinbra.
Det blev ju svinbra.
Inte som mittback bara.
Nej, men det är det där fotbollen. Liksom så här, framförallt när du tar det. Typ någonstans, det var ju någonstans 2016. Då skulle ju helt plötsligt hela så här, all den svenska fotbollen skulle ju ha massa spelande mittbackar. Och då var det ju de som var lite för dåliga centrala mittfältare som helt plötsligt skulle då droppa ner och liksom byggas därifrån. Det är väl någonting som man har tagit efter från Spanien, Italien eller England och sån här jävla skit. Men det har ju liksom, jag har ju fortsatt accelererat här nu, och nu helt plötsligt så ska ju mittbackarna kunna vara de som är uppe och konkurrerar på riktigt på hörnerna. Liksom. När vi värvar Kalle Johansson från Falkenberg, så värvar vi honom för att han har en spets, och det är han giftig i målrummet, inte att han är en bra försvarare. Jag tycker att det säger väl ganska mycket om hur man värvar nu.
Men alltså, på väg att bli stor publikfavorit ju.
Kalén, ja.
Ah.
Ja, men det är ju en kommande kultspelare. Och just det att han är så jävla bonnig.
Ja.
Det är ju det man tycker är så jävla härligt. Det är att han är liksom från samma by som David Moberg Karlsson. Det måste ju innebära att 50% av alla fotbollsspelare från den byn har lyckats i sin fotbollskarriär.
Alltså lyckats och lyckats. Kalén är i Blåvitt.
Absolut.
Ja, bara så att vi har koll på det. Absolut. Han har en bit kvar.
Ja.
Det börjar ta sig, kan vi säga.
Ja, jag trodde ändå, alltså, jag tänkte framförallt efter Gnaget-matchen där, du satt och bröstade ganska mycket. Det kan ju finnas lite urklipp från vissa testa-stör-avsnitt.
Där klickade vi honom.
Tröttnade vi på
fan, vad fint.
Det är någon sån här...
Så fort
orden testa stör nämns på göteborgska, då autoklickar
jag. Jag har lagt in en automute på eller en autoklick.
Det sjuka nu är att folk kommer att tro att det är liksom.
Ja.
Alltså, tassarna var under bordet.
Helt plötsligt så klickades det bara. Men jag tror att jag eventuellt på liksom i ett svagt tillfälle har lagt in autoklick ifall orden testa stör sägs på göteborgska. Då bara lägg samtal på. Sändning bryts.
Förstår det.
Förstår det, va? Du, ska vi ta den där situationen med Dovin då? Ja. Vad fan var det som hände där?
Ja, det var väl jävla oklart vad som hände. Och det var en jävla frustration när man satt och kikade på det. För det såg ju ut som att Bayerns läkarteam menar på att nej, men han är fit for fight. Medan matchläkaren från Göteborg...
Eller Göteborgs läkare.
Ja, säger bara nej, 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 nej. Och sen tar Bayern beslutet att det ser ut som det på tv-bilderna. Då skickar vi tillbaka Stovin in i målet för att Marti och läkarteamet säger att han kan stå. Och sen att Klitte kommer ut och i princip säger till Cifuentes att nej, han får inte stå. Och då blir man ju skogstokig att det beslutet ska tas av en göteborgare. Sen förstår jag också att ja, är det huvudskada, ta det säkra för det.
Jag tror ju att det finns någon regel för det, va? Att båda läkarna måste godkänna. Alltså man har ju tagit in nya regler för huvudskador. Dels att bytestillfälle, det var en del bajare som blev skogstokiga på att vi ska fan inte slösa ett bytestillfälle. Låt det gå till paus och så tar vi honom där. Yeah. Men det är ju en regel att huvudskada räknas inte som ett bytestillfälle. Nej. Så det kvittar ju.
Ja.
Jag vet inte fan om Marti, för att man såg ju på tv-bilderna, låt oss vara ärliga, att Dovin ska inte spela mer den här matchen. Alltså det var fjärilar och det var vita fåglar och allt möjligt som liksom flimrade.
Jag är alldeles för partisk, jag tycker att han ska stå. Men det
ja. Ja, men han såg ju grogg ut.
Ja, fast inte där sista fem minuterna av det där kvartet det var. Så nej, men sen är det så här, hade läkaren kommit ut i neutrala kläder, det är ingen som hade reagerat, tror jag. Då hade det varit en helt annan dialog. Men när det kommer en läkare från liksom deras stab, då blir supporthjärnan...
Ja, det förstår man ju.
Men vad är status på Dovin idag då? Har han uttalat sig någonting, att han känner inte av det här någonting alls?
Nej,
eller?
Ingenting vad jag läst idag, men igår så var det ju... Ja, det var ju frid och fröjd. Han var ju toklack liksom, för att han var tvungen att gå ut. Men det är klart fan... Och det beslutet ska inte landa på honom, det är helt rätt. Man ska lyssna på läkarna, de som kan det och så vidare och så vidare. Men där och då med de bilderna så blir man ju skogstokig som supporter att det ska gå till på det sättet.
Förstår jag.
Ja.
Förstår jag.
Ja, men tänk om det hade hänt i ett derby.
Ja.
Om Bayerns läkare hade sagt till domaren och Gnagelbach.
Men sen så får man ju
det är klart
att man hade blivit vansinnig.
Ja.
Sen när man tar ett par djupa andetag så förstår man ju någonstans att de här läkarna som lagen har, jag tror att det är väldigt få av dem som jobbar med lagsympatier. Utan de är ju...
Ja, det är bra. Kalle Råstedt inte är läkare i Bayern.
De sätter ju det är ju absolut en yrkesstolthet som går främst där. Och jag tror att det måste vara grönt ljus. Alltså när det gäller huvudsmällar mot huvudet av den liksom, typen som Dovin åkte på, så tror jag typ att man måste få tummen upp av båda läkarna. För att, just för att det ska vara liksom jämnt fördelat.
Ja, det där kan du
betyda mig. Jag tror det. Men ett bytestillfälle räknas i alla fall inte.
Nej.
Och jag vet inte fan... Alltså med tanke på Martins reaktion... Så vet du fan om Marti hade koll på den regeln. För han blir lack.
Ja, jo, och han säger ju efter matchen, vad är det, fem gånger att det är, ja, han var tvungen. Alltså, han sa att det är, ja, men vi måste lita på läkarna. Men samtidigt så var han ju, ja, lite så som en annan.
Ja, och min känsla var ju, min känsla, alltså som jag tolkar det, är ju bara att han är typ fine med att så här, bytet behöver göras.
Ja.
Men då vill jag vänta. Låt han stå i 30 sekunder och blåsa av.
Ja.
Och den vet du fan om han hade koll på att så här, någon hade kunnat viska att Marti, vi har fortfarande tre bytestillfällen.
Klitta hade kunnat sagt det till Marti.
Där har du för höga krav på Klitta.
Nej, jag kan inte ha det.
Där har du för höga krav på Klitta.
Sen kommer Davor in och så här, hatten av. Han gör en kanonmatch återigen. Framförallt, han gillar ju att stå borta mot Blåvitt. Han gjorde den straffräddningen förra året.
Just det. Det var fan han som stod då.
Ja. Så det, nej, han gör det skitbra. Men skittråkigt att det händer och att det ska få hända. Det var någon som var om en strand ska hålla honom borta därifrån det han gör.
Ja, alltså det ska vi göra med. Så att det är jättedåligt försvarsspel av strand.
Ja, och då var han ändå, tycker jag, mycket bättre nu som vänsterback än vad han har varit som högerback tidigare.
Ja, han tog åtta omgångar innan Marti förstod att Simon Strand ska, om man ska spela, så är det till vänster.
Ja, men och det är betydligt bättre. Jag tycker att backlinjen, alltså Pinas in i mitten tillsammans med Kurtulus, ser bättre ut.
Freddy, har du börjat få en liten lätt derbypuls?
Fan, det är Häcken på onsdag.
Just det, ni har ju fan Häcken
först. Det är en liten semi-veckongång.
Glömde det.
Det är ju
Europalagen som har fått framflyttade omgångar. Va? Ni och Häcken, och så spelar ju Bayern borta mot...
Har ni tre raka hemmamatcher?
Ja.
Men otroligt.
Och sen en borta och sen två hemma igen.
Ja.
Den är kul, det blir 80% hemma.
Var det den med förbundets lag? Vilken var det var nu igen? Påminn mig gärna.
Man ska ut i Europa, måste de börja laborera med spelscheman och grejer. Ni vet hur det är, grabbar.
Så länge sedan jag var det, så att jag minns
inte. Ja, nej, men så derbypulsen är inte där än.
Nej, fan vad fint.
Ja, ni, jag tror att ni har lite puls.
Har ni några spelare som man kan jobba gult på? Jag vet att Danielsson riskerar ju avstängning, men han vill man ju ha.
Alltså, är du med? Han menar två assist, två matcher i rad. Det är fan gamla fina Danielsson är tillbaka.
Jag vill fan ha honom från start. Alltså. Ja, men okej. Är du nervös för Häcken då?
Ja, det vore väl dumt att säga något annat. Man går in med den här veckan och någonstans känslan av att Mjällby är väl nyckeln i den här veckan. Att vi ska gå in med en ganska bra känsla. Fick vi med oss de här tre pinnarna igår och sen så Häcken på onsdag. Så fy fan, vilken match det kan bli. Men alltså, man är riktigt orolig inför den. Om man ska
ni välja. Har ju 13 pinnar inspelade på 9 omgångar, ligger sexa. Häcken är alltså på 19 pinnar. Häcken seger här, de går upp på 21, ni står kvar på 13. Då är det väl bara att glömma allt som har med
guldstrid att göra. Ja,
alltså det här är en liten livlina in till någonting.
De här tre matcherna som kommer nu i rad är ju som jävla nyckel.
Vilka har ni
för...
efter derbyt?
Vad fan har vi? Kolla upp det.
Ja, det är ju Häcken hemma, AIK hemma och efter det så är det Elfsborg borta. Ja.
Just det.
Exakt. Ja. Alltså...
Det är ju, och sen Norrköping hemma på det.
Jo, men alltså,
det är fyra
Häcken,
ganska tuffa matcher.
Häcken, AIK, Elfsborg. Alltså, går ni rent?
Ja, då är vi ju med på riktigt.
Ja.
Då lyfter det ju. Men, nej, men det är ju fan men tre tuffa
matcher.
Det
kan vara, alltså Häcken är Häcken, som de ser ut just nu. Och AIK i derbyn, fråga mig inte hur AIK skulle kunna vinna den här matchen. För det kan jag inte riktigt se just nu.
Ja, men det
nu.
Har vi sett.
Men det har vi, alltså, är du med? Det kan lika gärna vara två torsk.
Mm.
Och då är det ju nattsvart.
Ja, då är man väl någonstans där och nöjer sig med en topp 6-placering i år. Så att det är klart att...
Jobba hemmaplansfördel i kuppen-läge liksom.
Ja, men någonstans så är man ju där. Så att nej, det är jävligt viktiga matcher. Man snackar om så här nyckelmatcher för en säsong. Och det är klart att så här, hade våran, liksom, de här tidigare matcherna sett mycket liksom, bättre ut. Det är klart att vi inte hade haft den pressen på oss att vi måste gå och vinna de här tre matcherna nu som kommer inom de här 7 dagarna. Men någonstans ska vi vara med topp 3 så är det ett nödvändigt omen att vi faktiskt har 9 poäng av 9 möjliga nu. Och nu har vi börjat med 3 poäng i alla fall. Så det var en bra start.
Hur viktigt var det, tror du, för dels Djurgården men också Viktor Edvardsen att han får spräcka målnollan och på det sättet? Alltså, du kan ju spräcka din målnolla för säsongen på ett sätt. Vi såg John Guidetti via 4 försvarare och en halv toffla göra sitt första mål. Och så såg vi Edvardsen liksom elegant med en bredsida bomba upp den i bortre krysset. Det är 2 olika sätt att göra sitt första mål på för säsongen. Hur viktigt tror du det var?
Men verkligen, och han pratade ju om det efter matchen också. Att han har ju inte alls liksom känt igen sig själv och har liksom mått ganska dåligt, helt ärligt. Liksom. Så här, men efter, var det Göteborgs matchen eller vad det var? Jag kommer inte ihåg vilken match det var. Han benämnde där, men att han gick laser 04:05 på morgonen, satt och läste vad som skrivdes om honom. Så att han har ju liksom varit påverkad av
kanske
sin...
Kanske han hittar någon av Spångbergs gamla tweets.
Ja, exakt. Det är mycket möjligt.
Förstår jag att det tar till 04:05 innan man somnar.
Så många faktiskt. Det är mer här i så fall.
Ja, i och för sig.
Men det har ju påverkat honom enormt mycket att han liksom inte alls har varit liksom den formen han har varit i. Och berättade ju också att han har ju någonstans bröstat de här bänkningarna också. Han har fått i Djurgården och även matchen igår att så här, fan, jag vill verkligen komma in och visa vem jag är. Och sen någonstans de här 10 minuterna han får igår så tror jag det betyder jättemycket för hans självförtroende. Framförallt att komma in och göra det otroliga målet. Och det ser vi också efteråt, liksom, vilken känsla och explosion. Han sparkar ju sönder en reklamskylt och man
körde
är rädd
någon form av dans också.
Ja, en dans körde han, sparkade sönder en reklamskylt. Det var mycket som hände där, målet och dansen och reklamskylten. Så att jag tror det betyder mycket för honom men också övriga laget att just Edvardsen får göra det där målet.
Men tror du att någon form av sådär truppluftning, rotation redan har påbörjats igår? Alltså jag menar, Harris gör 90. Det måste varit ett tag sedan. Edvardsen bänkad, Berg upp som 9 igen. Hur mycket, liksom,
hur stor skillnad i, ja, kanske framförallt från trio, men även kanske mittfältet, tror du det kommer vara de här, med tanke på att det är tre matcher på, vad är det, 8 dagar, 9 dagar?
Ja, men egentligen om vi kollar på elvan igår så är ju typ Fallenius kanske som ska starta till förmån för Wikheim. Annars är det ju Asoro borta skadad, inte med i truppen igår. Så att någonstans den elvan vi ställde ut på planen igår var ju den bästa möjliga. Så
går jag tror att de kommer starta mot Häcken och mot AIK.
Alltså svårt att,
svårt att säga
om. Det skulle eventuellt kunna ske en förändring på det centrala mittfältet, men det är också jättesvårt att säga. Sabovic går in och gör en kanonmatch igår. Radetinac kommer in i derbyt, gör jättebra igår. Sen någonstans så är det svårt att se att han är så pass gammal som han är, för han är den som springer mest, krigar mest för laget, kör någon så här sjuk löpning i 92 minuten och är ju verkligen en av de spelarna som verkligen sticker ut igår också. Så att någonstans har han också förtjänat att få starta, om man liksom såg på den spelaren han var igår. Sen är det klart att så här, Asoro tillbaka frisk, då kanske inte är självklart, men just nu så skulle jag jättegärna se faktiskt Harris starta mot Häcken på onsdag. Sen är det klart att så här, hur hans fysiska form efter 90 minuterna igår, men så bra var han faktiskt igår. Och någonstans att den elvan vi såg igår, där skulle jag vilja ha in Fallenius istället för Wikheim på onsdag. Och sen ytterligare en gång, Oliver Berg lyckas ju inte alls som nia i Djurgården.
Hur långt tålamod ska man ha där innan det blir liksom, du är en bänkspelare?
Alltså när han har kommit ner på det centrala mittfältet så har man ju ändå sett tendenser av den gamla Oliver Berg. Men som nia så, han är ju totalt så här, ett isolerad i år. Jag tror Häcke eller Mjällby har ju säkert så här, 3-4 spelare på honom matchen igenom. Så han får inte så jättemycket att jobba med. Men han är ingen nia. Framförallt inte när vi liksom saknar målskyttet från kanterna som vi haft tidigare.
Har man helt, eller man, har du, eller har liksom Djurgårdare helt gett upp årets värvning till lika min badkompis Bergström?
Just det.
Det var ju lite så tongångarna var ju.
Ja, men alltså, det var en liksom toppvärvning.
Ja, alltså,
ja, lugn.
Har ju något entertainment, kapningen och allt det där.
Förvänta sig någonstans 4-5 baller av Jakob Bergström i år.
De
kommer komma i sinom tid.
Men jag noterade för övrigt...
Det är imorgon igen, vi får se om man dyker upp.
Noterade för övrigt att Edvardsen kanske, vi får se i slutet av veckan, men eventuellt lärt sig lite läxa, va? Han var ju på Stora Valla, kollade på Degen Gnaget, fick ju liksom frågan vad han gjorde där och sådär. Ah, skönt att träffa gamla polare, få lite energi, komma bort lite från storstaden och hela den biten. Får ju frågan av journalisten. Ganska skönt att se Gnaget torska också, va? Och han går inte i fällan, utan han kör, det skit jag faktiskt i.
Han har lärt sig.
Men det återstår att se, det är bara måndag. Men han har ju gått i fällor tidigare medialt, vilket då kanske han har lärt sig lite grann av att det är bättre att kanske fokusera
på planen. Vi får väl ringa honom på fredag.
Kolla läget.
Hetsar igång lite grann.
Se om vi kan få någonting. Jag var ju faktiskt också imponerad över Mjällby. Jag trodde att de skulle vara helt mentalt dränerade efter den här svenska kuppen. Deras uppladdningen inför finalen, deras största match i liksom klubbens historia.
Och sen
torska med 4-1. Så jag trodde att det skulle bli lite... walk in the park är såklart att ta i, men jag tycker Mjällby gör en otroligt bra första halvlek. Och jag tycker det påminner mycket om första halvlek mot Häcken också. De stänger ner vårt centrala mittfält totalt. Och sen så är det ett helt annat Mjällby och Djurgården. Vi får se andra där Djurgården någonstans tar tag i taktpinnen ordentligt. Och sen är det ju väldigt skönt att få se Mange Eriksson göra det där målet som blir ganska förlösande. Mjällby har inte jättemycket chanser.
Nej, men där dör du ju för Mjällby. Mm. Det får man ju säga. Och sen så ska vi väl också ha med oss att ni räddas lite grann av en domare här också. Vajo ska ju ha rött kort.
Och det är Vajo du är inne på.
Ja, men det är... Alltså, den här, vad heter han? Herman Johansson, va? Mm. Han ska göra gult alla dagar i veckan. Alltså, det där är ju att stoppa en lovande omställning. Alltså, vill Vajo sätta igång den snabbt och bli dragen? Solklart gult kort.
Som man älskar att Vajo tänder till där Vajo och går in med hela kroppen. Det är inte så att huvudet lämnar kroppen direkt. Han går ju liksom in, det är ju skuldra och bröst och det är lite ansikte.
Men det där är ju som en eftersläng. Alltså, om någon drar dig i tröjan och du vänder dig om och liksom pang! Det är ju rött kort.
Kaspar såg ju det, var på plats, liksom såg situationen tydligt. Var ju inget kort.
Hatten av till Torstensson.
Som
han gick ut och drog igång storveven.
Det är på tal om liksom sådär, våran älskade allsvenska och allt det där, att ändå huvudtränare ut och twittrar så där
och få också så här, och så här, svara
få, ja men jag menar så här, få tre svar, alltså det är ändå också, det är ändå, jag gillar ju
men de svaren han får svarar han själv på, så ja, han tar ju ja. Liksom han tar ju diskussionen
ja. Och det där var ju någonstans svariga med Albin,
nej men det där var ju någonstans vad det där är ju också, det ska vi ha med oss, det där är ju också ett resultat av den här veckan ju för Mjällby, alltså de har såklart en hemma cupfinal, de åker på det med 4-0 och känner i den matchen, eller 4-1, de känner ju den matchen att ja, där ska de ju ha straff när Abrahamsson boxar Tom Pettersson i skallen. Solklart straff. Den får de inte. Och så åker de upp till Tele 2 och Vaiho gör en eftersläng som ett solklart rött kort när det står 0-0. Den får de inte heller. Det där var ju liksom, nu var det droppen som fick bägaren att rinna över för Torstensson. Och vet ni vad, då ska fan droppen få, då ska den där bägaren få rinna över.
Då ska han få gå ut på Twitter.
Låt han köra.
Ja, men det jag kan köpa att det kanske är någonstans gult på Vaiho där. Men
det går ju inte alls. Det får det ju vara liksom rött eller ingenting.
Det är så Kalle Råstedt som alltså vill ha frispark med sig när Bayern får straff emot
galna mellanvägen alltså.
Sen blir man ju otroligt glad att Lövgren och Danielsson liksom centrala backlinjen börjar sätta sig mer och mer. Jag tycker de gör en otroligt bra match igår och...
För där har man väl gett upp lite grann på Gracia.
Ja, men det, alltså, det får man
han
säga. Och det är svårt att se honom komma in nu när de ändå gör det så pass bra. Man börjar se Danielsson komma tillbaka lite mer till gammal stor form. Ändå ja, involverad i första målet dit. Absolut, en jättelång bit kvar, men man börjar se de där tendenserna och sen jättekul Lukas får komma in och göra 30 minuter igår, inte liksom så här komma in och 5 minuter i en match som avgjord åt något av hållen, nu kommer han ändå in, det är 1-0 och får liksom vara med och liksom i en het match, sen får han inte liksom jättemycket bollar att jobba med tyvärr, och det var jag lite besviken på efteråt också, att det kanske inte var en matchbild som passade honom exemplariskt, men ändå fint att se att han får de där 30 minuterna. Och överlag har man väl en ganska positiv känsla nu inför för Häcken på onsdag. Det hade varit nattsvart om vi hade liksom åkt på krysset eller förlusten mot Mjällby. Och, ja, men som sagt, vi var inne på det här. Att det är en jävla viktig vecka där för Djurgården. Och börja med den här 3 poängen mot Mjällby, som är ett bra fotbollslag, men det är ett lag vi också ska vinna på Tele 2, vilket vi gjorde
bra. Ja, och sen så här, det är ett bra läge för Djurgården att alltså, det är Häckens 3:e match på en vecka, och då har det varit en cupfinal. Det har varit Malmö borta, och nu Djurgården borta. Hammar har precis kommit tillbaka från skada. Sadik är skadad. Gustafsson är skadad. Nu åkte brorsan på en smäll som ska vara rött kort ifrån AC och haltade hela slutskedet av matchen. Frågan är om man får ett bättre läge att möta Häcken den här säsongen än vad Djurgården får just nu. Och då ska vi inte prata om läget att möta AIK på söndag.
Ja, men den alltså, ska vi inte prata om.
Jo, nej, det ska vi inte göra än.
Jag förstår vad du är inne på.
Men att oavsett vad som händer i AIK och i Djurgården den här veckan, så kommer inte Djurgården få ett bättre tillfälle att framför publik bryta derbyspöket.
Absolut. Det har ju aldrig varit ett bättre läge, och så många gånger man har sagt så här att det har varit ett bättre läge och liksom
döda. Ja, men nu det har det aldrig varit ett bättre läge. Alltså vi har pratat
om
bra
lägen. Jag kommer inte gå in i någon fälla här nu, utan det,
kom så.
Det,
kom så fällan.
Nu är det fokus på onsdag här. Tre pinnar där, och då kan vi börja prata lite inför derbyt på söndag, som jag tror kommer bli en tuff match.
Har Viktor Edvardsen anställt Freddy Arnesson som PR-agent?
Eventuellt.
Ja. Jag hör samma retorik från båda två nämligen.
Ja, men fokus på onsdag nu. Kolla på Häckens liksom, trupp. De har ju kanske inte jättemycket heller att rotera med. De har ju liksom väldigt bra 11 spelare, kanske 12-13. Men nu har vi Sadik borta, vi vet inte status på Gustafsson och... Trötta spelare, så det är som du är inne på, det är ett kanonläge att möta Häcken på som är såklart extremt trötta. Men det var också lite som Ebbe var inne på, någonstans som en professionell fotbollsspelare ska man ju klara av en kortare period med så här tätt matchande. Det ska inte vara några problem såklart för spelarna.
Det blir en jävla vecka i alla fall. Vi ska runda av det här avsnittet. Tack till alla er som har varit med oss detta 201 avsnitt av Toto-svenskan. Vi gasar vidare. Det finns liksom inget stopp på den här jävla pansarkryssaren. Den ska hela vägen till miljonen har... Liksom
miljarden
våran,
var vi
miljarden tror jag till och med liksom våran gudfar Thomas Wilbacher var inne på när vi konstaterade att så här, fan, det är, vi har nog 200 avsnitt. Då sa han bara sippa igen och jobba mot miljarden. Så det är väl bara gasa vidare.
Är det watch along onsdag eller? Tänkte göra en liten comeback.
Är det det alltså?
Kanske.
Alltså. Fan, bara pipa på onsdag. Alltså, Djurgården, Häcken. Det är torsdag det
är ja, det är bara Djurgården-Häcken på onsdag.
Det är en match om dagen. Det blir lite väl skralt, va? Det blir lite väl skralt. Du ska inte pyssla med Watch Along sändningen. Det blir bara illa. Alltså.
Innan vi lämnar sändningen vill jag bara till mina kära djurgårdare där ute. Det är alltså första gången på 20 år som Djurgården startar med 4 raka hemmavinster. Det kan vara med oss in i den här veckan. Häcken hemma, AIK hemma. Sviten ska förlängas.
Där gick han i fällan.
Jag talar om sviten.
Där kom fällan.
Nu låg jag ut i den.
För Freddys eget bästa. Där gick han i fällan.
För Freddys eget bästa.
Så ja, gubbarna. Nu gasar vi på. Hörrni, tack för den här gången. Vi hörs igen på onsdag. Hej, hej.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.